Spelsnack avsnitt 579. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Adam.
Hej, hej!
Amanda.
Ja.
Och Oliver.
Hur uttalar man fosfor? Är det fosfor eller är det fosfor?
Fosfor.
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 Det är lättare att säga det engelska ordet. Det som att du sa samma sak. Vad är det, två gånger.
Fosfor. Säger man fosfor eller fosfor? Man bara, jag tror man säger fosfor.
Nej. Fosfor eller fosfor?
Fosfor. Fosfor.
Ja.
Fosfor.
På engelska säger man phosphorus. Vilket, alltså, det är typ tre stavelser. Phosphorus. Gissa vad jag har spelat. Eftersom att jag är inne på fosfor.
Periodiska systemet.
Det här kanske... Ja, Adam.
Jag vet vilket det är. Krigsbrott the game, liksom.
Spec Ops the Line. Alltså, det är många, typ i vår generation, som vet vad vit fosfor är på grund av Spec Ops the Line.
Ja.
Mm.
Det är gammalt nu, det spelet.
Det är fan gammalt.
Det är 2010.
Det är 2012. Så, alltså, 13 år gammalt, och det är, ja, det är avlistat från digitala butiker på grund av, alltså förmodligen på grund av musiklicenser, som vanligt det brukar vara.
Mm.
De har lite Rolling Stones och annat i.
Jag förstår inte på mig den musiklicensen. Jag tycker så att om du licensierar låten till det här spelet, då borde det liksom vara, ja, forever. Det är bara, det är ingen som köper det här spelet för att du ska lyssna på Rolling Stones.
Nej.
Men det känns som att det är dyrare, så olika med det, för vissa spel har ju liksom licensierad musik och liksom tas inte bort alls, och andra liksom,
ja. Vissa förnyar ju sina licenser.
Jo, men gör jag alla mellanstora spel det?
Nej, det vet inte jag. Sen beror det helt på vad de har för avtal. Jag vet att Rockstar patchar bort musik från typ, ja, men GTA 5 tror jag har tillkommit en del musik i GTA 5, men de har också tagit bort vissa låtar här för mig. Och sen så tror jag från om du köper GTA 4 på PC till exempel, då är det också vissa låtar som är borta.
Ja, det är, alltså, låtar de som de har i trailerna för GTA 4 som inte finns i spelet längre.
Alltså, de borde ju betala Rockstar för att ha sin skitmusik i GTA. Alltså, typ världens mest framgångsrika underhållningsprodukt genom alla tider. Det finns ju inget att förlora på att ha sin musik representerad i liksom en sån monumental, populär kulturprodukt.
Nej, men jag tror att det är många som säger att okej, men kan inte vi få mer pengar av det här? Liksom, vad spelar det för roll då? Ja, liksom, det är ändå de ser att de får pengar. Alan Wake försvann ju ett tag.
Ja.
Från digitala affärer. Mm. Innan var det Epic som gick in och hjälpte Remedy, va?
Säkerligen. Ja.
Det var någonting sånt i alla fall som gjorde att det kom tillbaka. Och sen kom ju remastered-versionen ut. Men det är väl inte samma låtar i remastered, va, som det är i original?
Jag tror det är någon som utbytt. Jag tror
jag har ingen aning.
Var det typ Depeche Mode-låten som var utbytt eller något? Jag kommer inte ihåg.
Var David Bowie-låten kvar?
Det vet jag
inte.
Jag kommer inte ihåg.
Jag har ju bara spelat den nya versionen.
Ja, för det är vad heter den? Major Tom?
Ja, Space Oddity.
Ja, Space Oddity. Den spelas ju i eftertexterna.
Mm.
Alltså, det är när man är klar med spelet, då kommer Space Oddity.
Men det förklarar ju varför de gjorde egen musik helt och hållet till tvåan.
Anlitade artister för att göra musik för spelet specifikt.
Och den musiken var skitbra.
Ja,
den blev bra.
Den var verkligen bra.
Alltså, den var så himla bra, verkligen. Det var grejer det, måste jag säga. Det är nog en av de grejerna jag gillar mest mellan Mark 2 i musiken.
Mm.
Ja, den är otrolig.
Mm, verkligen.
Men, alltså, vit fosfor, man tänker så här, liksom, de mest fruktansvärda vapen som mänskligheten har skapat har ju liksom, ibland så är de rent bara av misstag. Så här, liksom, atombomben kom inte till av misstag. Det var liksom en väldigt, väldigt, väldigt...
Oj, jag kräver en atom! Åh, nej!
Ja, precis. En väldigt, väldigt målmedveten liksom, resa. Vit fosfor kom upp bara för att någon alkemist försökte liksom... han försökte skapa devisesten och kokade så här 4500 liter av sitt eget piss. Och det blev vit fosfor. Det är väldigt simplifierad.
Prova inte det här hemma, barn.
Vad är det för hybris om man tror att sitt eget piss ska kunna göra det visa sten? Alltså vad precis, tror man att man sitter här, på för liksom...
Det här kommer jag liksom förvandla all metall till guld liksom.
Han
experimenterar massa. Henning Brandt hette han. Och han kan inte ha liksom föreställt sig vad den substansen skulle liksom resultera i liksom år på år på år senare.
Var mitt kiss så dåligt?
Vit fosfor, alltså det börjar brinna när det kommer i kontakt med syre. Vilket gör att du måste liksom frakta det i vatten. Och det är därför att det är klibbigt och det fastnar på huden. Och det går inte att släcka. Alltså jag har sett sådana här military medic som berättat att
jag trodde du skulle säga att du kollade på viden och folk liksom blivit smälta av fosfor. Nej, Oliver.
Vittnesmål liksom en sjukvårdare som sa att det slutade inte brinna förrän vi begravde kropparna liksom. Och föräldrar som berättar hur deras barn har fått liksom hud bortsmält. Och inte nog liksom, ifall du inte dör av elden så är substansen giftig också, så att dina liksom inre organ kan bara stängas av. Och detta har bland annat Israel använt i Gaza och försökt mörka upp med, precis som USA har använt mycket i Irak, också försökt mörka det fram tills då liksom det kom fram tillräckligt mycket bevis för att de inte kunde förneka längre, och då försökte de få det till att vi använder det för att skapa rökridåer eller för att liksom smoka out, alltså röka ut
folk. Jag gillar det som engelska. Smoka out.
Jag tänker att då kan man ju använda faktisk rök.
Ja, men precis. Men så det, de försöker få det till att det strider inte mot liksom, det är inte ett brott mot mänskligheten, eller det är inte ett krigsbrott helt enkelt, för att vi applicerar det i icke dödliga termer, så att säga.
Vilket jag skendränkte inte den här personen. Jag försökte bara tvätta den väldigt, väldigt hårt.
Ja. De kör det här som de gjorde i Simpsons. Bara, veva mina armar, går du in och de är ditt fel. Liksom bara, vi släpper spitfosfär. Går ni in i den så får ni skylla er själva.
Ja, vi bara droppar det över en stad liksom. Och ni får ju dodga den.
Ja.
Era
quick time events.
Ni får fylla er själv liksom, som har syre här.
Det är roligt när man tänker på krig och liksom att det finns olagliga saker, alltså saker man bara inte får göra i krig. För att alltså, i så fall alltså, krig borde vara olagligt liksom.
Ja, precis.
men vi lever också i en värld där det är bara liksom det är omöjligt. Jag tycker det är intressant att det finns liksom olagliga vapen som napalm är ju bannat. Det är också en sån substans som bara brinner och brinner och brinner. Men ja, så alltså, så jag fick reda på, jag visste inte vad vit fosfor var innan jag spelade Spec Ops The Line. Och jag spelade om det här om dagen, och det är första gången jag spelat det sen första gången jag spelade det. Och
så det är andra gången du spelar det?
Ja, så det är inte ett av de här spelen som jag har spelat om typ 12 gånger. Det är andra gången jag spelar.
Det var liksom inte heller specifikt när du spelade första gången, utan det var första gången sedan första gången. Du kunde lika bra spela första gången förra veckan.
Nej, men känner mig, alltså det finns massor av spel som jag har spelat typ dussintals gånger. Det här har jag inte spelat om massa gånger, för att det är inte ett särskilt roligt spel.
Nej, bra. Det är ingen serie heller, så det finns inte 5 spel att dra igenom på raken.
Nej, och det finns... Alltså, jag kommer inte ihåg så mycket av detaljerna annat än den scenen. Och att jag tyckte att det är liksom deceptively, på ytan så ser det bara ut som vilket, liksom, vilken skitmilitär shooter som helst, men det är det verkligen inte.
Det marknadsfördes ju så också.
Mm. Ja.
Alltså, liksom, det var ingen som visste vad det var för typ av spel förrän man faktiskt spelade.
Snacka om modigt spel för det första. Inte bara liksom att Greenlight är ett spel som på ytan ser ut som, återigen,
det kanske var där, nej, men hallå, jag är helt övertygad om att det var därför det blev Greenlight. För att det såg ut precis som alla andra spel. Man tänkte, yes, vi skapar nästa kod.
Ja, men liksom, jag menar att gå upp mot Call of Duty, de här spelen, liksom, jag har sett också folk intervjuer med speltestare, liksom, de bara testade liksom en bana. För att de såg inte hela, liksom, hela bilden av spelet, och de bara, det här är ju aslame, liksom. Alltså, det gör ingenting som inte har gjorts 1000 gånger bara i år.
Mm. Och det kom ett demo på det spelet också, som också var rätt så trist.
Ja, det är inledningen, det fick, liksom, och det hände inget spännande i inledningen.
Nej, man fick testa och skjuta lite på sand, för det var ju en stor grej med spelet, liksom, rent tekniskt sett så för det utspelas i Dubai. Och då har ju de här stora sanddynerna, för det har varit en stor sandstorm som i princip har ödelagt stan. Liksom. Och du kunde skjuta lite på sanden och det, liksom, det gav effekter på omgivningarna lite. Det
var, liksom, du kunde, det var en skjuta stor sönder grej typ glas, att sand rann in och begravde folk.
Men det var liksom alltså, hooken ur ett marknadsföringsperspektiv. Då.
Ja, det är konstigt för att liksom, och jag förstår att man vill skydda kärnan av vad som gör spelet speciellt. Man vill liksom inte spoila upplevelsen. Men jävlar, det kan inte varit roligt att vara marknadsföringsteam på det spelet. Och sen också då att det är en militär shooter där typ 90% av alla du dödar är amerikanska soldater. Och det är liksom en stenhård fördömelse av bara krig överlag, men också amerikanska liksom regeringen och deras militär.
Och sen också hur spel glorifierar den typen av våld och konflikter.
Ja, men precis. Så det är alltså än idag, jag menar, jag säger att det är skittråkigt och det är inte särskilt roligt. Det fungerar, men det är absolut, man borde spela det ifall man är...
Mm. För att en grej som Spec Ops The Line gör som inte många spel gör alls, det är att du har en massa val i spelet som spelet inte berättar för att du har.
Ja, det är inte...
Så du kan,
det är inte...
du själv liksom kan säga, funkar det här? Och så gör du någonting och så funkar det. Och det kommer påverka berättelsen. Och du har ingen aning om det, för det är inte som att spelet säger, nu har du ett val att göra, det här är viktigt. Utan det är verkligen så här att du bara gjorde inte det, eller du gick på den hårda linjen, liksom. Då har du spelat så här, men du behöver inte göra det kanske. Så det är väldigt spännande. Liksom att där, du har faktiskt en viss typ av agens i det här spelet som spelet inte berättar för dig att du har.
Ja, så, ja, det är verkligen ett... förmodligen det bästa spelet som är skittråkigt att spela. För att det är... alltså särskilt idag, liksom 13 år senare, liksom, nu ser man i och för sig den typen av shooter inte alls lika ofta som man gjorde då, men...
Nej, alltså jag kan typ nämna ett sånt spel den här generationen typ.
Nej, jag skojar bara.
Nej, jag vet inte vad du pratar om. Okej. Okay. Alltså det enda jag tänker som är typ lik, alltså åt det hållet, i Warhammer. Space Marines 2.
Ja, fast alltså det är ingen cover shooter heller.
Nej,
du,
men det
är aldrig skydd i det spelet.
Nej, men det är mer, men det behöver du inte göra i Gears heller.
Jo, det behöver du göra ifall du kör på Insane.
Ja, du kör på Insane, ja.
Eller Hardcore.
Men, ja, men det är liksom Warhammer, alltså Space Marines 2 är typ det liksom närmsta vi har kommit de senaste åren.
Ja. Oh.
Alltså, jag bara skämtade Gears med dig, Jimmy, i och med att du har fått för dig att jag har blivit någon form av skjutarfantast.
Ja, gud ja. Amanda är så jävla pepp på maraton.
Det var liksom inte det som var grejen. Anledningen till att jag frågade om vad du trodde om spelet var liksom för att jag var nyfiken på vilka som hade budat på det i Fantasy Critic.
Ingen av er budat på maraton, så jag gav alldeles så mycket pengar på det.
Hur mycket gav du?
11.
Jag vill ju veta, jag vill ju höra mer om intryck som läcker från alfan innan jag budar på det.
Jag tänkte ju buda på det. Jag tänkte ju buda på maraton redan innan Bungie hade haft sin visning. för att folk började snacka om att det skulle visa, och jag tänkte, ska jag chansa? Och sen så bara, nej, jag vågar inte.
jag har inte sett en enda människa som har liksom fått testa det eller liksom sett mycket av det som inte har massa, det ser coolt ut, men...
Ja, men det är lite samma sak som Conquer-grejen, så jag tänker att det kan ändå vara bra. Och det är en, folk gav ju ändå rätt så bra betyg till Destiny, trots att det var vedervärdigt.
Vedervärdigt.
Ja, första Destiny var inte kul, alltså fy fan.
Man hade kul när man spelade, men det var inte på grund av spelet direkt.
Alltså, du kanske hade kul medan du spelade.
Jag hade kul med mina kompisar. Jag hade
Jag hade inte kul när jag spelade Destiny. Jag spelade ändå hela tiden. Jag och Oliver spelade i Destiny 1 hela tiden.
Ja, men du spelade med Oliver, det förklarar ju saken. Han bara, jag fattar inte.
Du, Adam. Jag kan säga att det där var inte exklusivt för Oliver när vi spelade första Destiny. Nej. Båda två. Vad fan? Alltså... Och det var verkligen pricken över dit. Det var ju verkligen det här bara, I don't have time to explain why I don't have time to explain that to you. Och man bara, what the actual fuck? Vad gör vi här? Mars kan fan dra åt helvete! Så. Ja. Men Spec Ops.
Ja, nej. Alltså, det är ett enastående intressant spel.
Tycker du bättre om det när du spelar om den här gången än vad du gjorde första gången?
Jag tror det. Ursäkta, jag tror det. Jag är äldre och mer politiskt medveten än vad jag var när jag var 22. Så att man liksom, det är verkligen, jag höll på att säga att det tvingade, jag tänker, det gör det inte alls. Det finns säkert massor av människor som har spelat igenom det spelet och bara, åh, cool action. Och inte liksom ens att liksom, allt gick över huvudet, för att spelet slår dig inte över huvudet med de här grejerna.
Spelar du på Series X?
Ja.
Hann du läsa laddskärmarna?
Ja, laddskärmarna är amazing.
Ja, men alltså, då är frågan så här, hann du läsa dem för att...
Så snabba är inte...
Ja, okej. Okay. För att typ... Alltså när man kör typ Time Trials Mirror's Edge, du hinner ju knappt se laddningsskärmen innan du får liksom köra om. Medan man på 360 fick sitta fan i typ 40 sekunder innan det jävla laddningsskärmen var över.
Ja, men det är sån här cool subliminal grej. Alltså det är liksom... Nästan ett skräckspel.
How many Americans have you killed
today? Ja, så laddningsskärmen har sån här tips. Och det börjar med grejer typ som att... Ja, använd granater för att ta ut stora grupper av fiender, eller se på ljuddämparen ifall du vill hålla en låg profil. Och ju längre in i spelet kommer, desto mer knäppare blir det. Mot slutet är det liksom, hur många amerikaner har du dödat idag? Och du är fortfarande en bra person. Och att döda för dig själv eller för din egen skull är mod. Att döda för ditt land är hjältemod. Och att döda för underhållning skull är helt harmlöst.
Och sen är den klassiska Do you feel like a hero yet?
Do you feel like a hero yet, precis. Och det är liksom, alltså, det är Walker, alltså det, mitt största problem i spelet är inte liksom hur banalt spelet är liksom bara rent mekaniskt, utan det är att det är Nolan North som spelar den här psykopaten, och jag kan inte ohöra liksom Nolan North. Det är bara liksom, det är typ Nathan Drake med mer...
Men det, på ett sätt och vis så lägger du en extra liten detalj där, med tanke på att Nolan North är känd för att spela typ en av de största psykotiska massmördarna i spel liksom, med Nathan. Och han kör samma röst.
Jag gillar att du gick den vägen också. Jag tänkte att Nolan North spelar en huvudens kille som Nathan Drake riktigt.
Ja, precis.
Det första jag tänkte på var Adam, bara, mördar. Jag har ju rätt i faktiskt, Adam.
Jag var helt inne på Adams linje direkt.
Jag bara, Nathan Drake ser snäll ut.
Jo, men han mular ju en herrans massa folk, men det adresseras typ aldrig.
Jag och Oliver är helt blåögda, bara, Nathan.
Svagt.
Nej, men det alltså, det, ifall man är intresserad av så här spel, alltså berättande i spel och manus och såna grejer. Jag tror att, alltså, Amanda, du som pluggar, du hade fått ut något av detta.
Det har nämnts x antal gånger under föreläsningar.
Ja, okej. Okay. Du ser. Det är legendariskt.
Men jag har hört om det mycket innan.
Problemet är att det går inte att köpa längre då ju. Mm.
Nej.
Så jag kollar nu bara snabbt så här på Tradera. Och du kan då köpa nu för så här 229, 379, 499 beroende på någon 360 eller PS3 då.
Jag köpte det när det var på Ria på Xbox någon gång för några år sedan. Men...
Ja, jag tror också jag köpte på Xbox. Jag tror till och med köpte det på Steam också. För typ 50 spänn. När de rear ut det innan de tog bort det.
Jag äger det på Steam och Good Old Games. Good Old Games är DRM-fri. Så att, ja. I alla fall.
Mm. Good shit. Förhoppningsvis ska de kunna göra någon sån här grej där de, alltså det kommer tillbaka.
Frågan
är lite omöjligt.
Men... Det är Take-Two som är... Nej, jo. 2K som är utgivare.
2K, va?
Frågan är hur mycket de bryr sig.
Nej, men för att jag tänkte bara, de gjorde det här stora projektet med Alpha Protocol.
Ja, du menar att Good Old Games tar tillbaka det?
Yes. Att man liksom försöker hitta någon deal till det eller något sånt. Jag tror inte att 2K, eller... Jo, Take-Two. Vad fan?
Jag för mig 2K
är det.
2K. Jag tror inte att de bryr sig inte av någonting.
Mm. Nej, alltså Good Old Games. Det hade varit bra om de hade gjort något sånt.
Mm.
Faktiskt.
Så det är ett väldigt speciellt spel. Så är det. Men kul. Det är bra, Oliver, du står upp för att spela gamla spel. Men det gör ju även du, Adam. Eller du startar mycket spel som du aldrig slutför. Det vet vi sen innan.
Ja, alltså det är ändlöst provocerat för att jag håller på mitt nästa spel efter Spec Ops är God of War till PlayStation, alltså
aha,
originalet.
Jaså, oj oj oj.
Ja, och jag börjar prata med Adam här och han har aldrig spelat klart God of War 2.
Jag har kommit en bra bit, eller ja, en bit. Så men det bara jag ägde det inte. Jag lånade av en kompis. Och sen vill han ha tillbaka det.
Dålig kompis.
Ja.
Ja.
Ägde du God of War Ascension?
Ja, jag äger Ascension på PS3.
Ja.
Ja,
har du klarat Ascension?
Nej.
Nej.
Men Ascension var inte lika kul. För att jag bara, han kommer ändå hate fuck the world liksom.
Jo, det kommer han.
Men du klarade Metro Prime 2?
Ja! Och det är så bra!
Så hur ställer du det? För förra veckan vi pratade så var det så här, att du visste inte om du gillade ettan eller tvåan bättre.
Jag gillar fortfarande ettan bättre.
Okay.
Tvåan har några bra idéer. Men det är liksom, världen är mycket mindre. Det känns som ett spel som är designat för att vara en uppföljare med en viss budget, en viss tid. Och de gjorde det bästa de kunde med den situationen. Känns det som.
Ja, för det här, hur långt det tog? Det är typ 15 månader eller någonting. Alltså...
Ja. Så liksom
ja, okay, 15 månader 2004 var inte ovanligt. Bara, så det är inte som idag när vi sitter så här, bara, men det är 12 år sedan vi fick senaste typ GTA.
Nej, men 2 år var liksom
det,
två
det,
år var ganska vanligt.
Det är fortfarande rappt för ett hyfsat stort spel.
Ja, absolut, jag säger inte det, men det är liksom, med dagens mått mätt så var det var liksom inte så bara wow, vilken skillnad. Mm. Jävlar vad de fick stressa på. Liksom Mass Effect 3 utvecklades väl också typ 18 månader så tror jag totalt.
Ja, och Mass Effect 3 var ju som det var. Men i alla fall.
Ja, och Dragon Age 2.
Ja. Och den här tvåvärldsgrejen, vissa områden i spelet fungerar jättebra med det, vissa områden känns inte lika bra med det. Men överlag tycker jag fortfarande är bra. Det är mycket värt att spela. Även om ettan är bättre. Ettan är betydligt bättre. Men det är bara för att ettan är så jäkla bra. Hade kunnat ha lite mer visuell variation. Som jag nämnde senast. Ganska grått, ganska mörkt. Vilket jag antar tematiskt. Men ja.
Och väldigt mycket 2004.
Ja. Men det fanns så många olika områden i Prime 1. Mm. Så det fanns liksom... snölandskapen och djunglerna och templerna och de hade liksom olika toner. Och ja, den näst sista bossen tyckte jag inte var jättekul. Men det funkar. Så ja.
Jag har aldrig klarat ut Prime 2 så att jag vet inte ens vilken näst sista bossen är.
Det är Big Bug. Men i alla fall. Nej, men den är, jag rekommenderar för dem som vill spela spelen innan Prime 4 kommer. Lycka till att hitta ett exemplar till ett bra pris. Med tanke på att det går för vadå, minst 1000 spänn på Tradera eller något sånt för att få Wii-versionen. Då måste den ha ett Wii också.
Så, VR.
Ja, Metroid Prime 3. Jag tror nog att jag skulle tänka mig att GameCube-versionen av Metroid Prime 2 är billigare än Metroid Prime Trilogy.
För att Metroid Prime Trilogy... Men då måste man också ha en GameCube.
Ja, eller ett Wii.
Sant.
Men för att Metroid Prime Trilogy trycktes i väldigt, väldigt få exemplar.
Mm. Jag äger ju det digitalt på mitt Wii U. Och sen, ja, rippat det och så. Så jag spelade på Steam-decken. Så jag kunde ta med det överallt. Det är riktigt bra spel.
Mm. Hade du hunnit börja på trean?
Jag började trean. Och intro, har du startat trean någon gång?
Ja, trean har jag klarat.
Okej. Okay. Nej, för jag startade trean och körde den här introduktionsdelen. Och jag bara... Mm. Väldigt Halo 2-coded i början. Kändes typ som Cairo Station. Lite med setups och action och sånt. Och jag bara var... Direkt när folk började... Cutscenes och folk pratar engelska med mig. Jag bara... Det här är inte Prime. Varför pratar ni så här? Det ska vara text. Och någon gestikulerar. Som bäst.
Klassiskt Nintendo, så här, ingen pratar med jävla text, så kommer något så här myskofikt språk. Så här, hum, hum.
Ja, det var faktiskt lite kontroversiellt när det kom.
Ja, det var det.
Jag har ingenting direkt emot det, men liksom spelat ettan och tvåan och så spelat till trean. Och bara, trean är väldigt annorlunda i ton.
Det är rätt så annorlunda i upplägg också.
Ja, jag landade på liksom första liksom planeten. Jag har inte gått längre landningsplatsen, så jag får se hur det är. Men jag ville spela ut nästa spel att prata om först. Men det är... Och det är också väldigt... Det är mycket mer Bloom visuellt.
Och, väldigt 2007.
Ja, det var ett ganska rejält hopp i annorlunda presentation så sett. Jag ser fram emot att spela det också. För jag vill klara hela trilogin innan fyran.
Ska du även spela Metroid Prime Hunters?
Nej, det ska jag inte.
Metroid Prime Hunters kan jag nog uppleva på YouTube.
Mm.
Ja, det finns inget att uppleva.
Alltså, jo, absolut. Liksom after credits cutscenen leder ju upp till fyran.
Alltså, jag tror den du tänker på är väl after credits-scenen i Metroid Prime 3.
Nej, jag har för mig att det är Hunters också. Får man en liten peak.
Alltså, han är med i Hunters, men det är liksom after credits-scenen i Metroid Prime 3.
Är det man kanske får se det?
Är hans skepp.
Mm.
Och
okay.
Han följer efter. Jag kommer inte ihåg vad han är. Silux, nej.
Mm, jo, något sånt fult namn.
Hunters är en sån nothing burger.
Det var jättekul i multiplayer när man inte hade mycket annat att spela på dels.
I dare you att ha roligt med det idag. Starta det.
Så kan man säga om mycket, Oliver.
Ja, jo.
Jag tror jag med de numrerade spelen.
Metroid Prime Pinball, hallå.
Glöm inte Federation Force.
Ja, just Federation
Force. Var det inte det som var så sunkigt?
Jo, alltså det är typ... Det är Chibi Metroid. Det är typ en co-op shooter i Metroid-universumet.
Mm, jag fann att det kom när jag skrev på IGN.
Ja, det var ju liksom, det var folk var så upprörda för alla ville ju ha liksom ett nytt det här var ju innan Metroid Dread också, så alla ville ju liksom ha ett, eller visas de samtidigt?
Nej. Nej. Detta var innan, innan Samus Returns också. Jag tror att
Ja, det kan det nog ha varit, ja. Mm. För folk vill ha ett nytt Metroid, och då kommer det här Federation Force, och Nintendo verkar så bara, det här är Prime Universum, alla bara såhär,
Ja, Samus Returns kom ju 2017.
Mm.
När kom Federation Force?
2016, tror jag.
Ja.
Eller jag gissar att det gjorde det, i och med att det var då jag var på IGN som mest.
Federation Force
2016 augusti.
Ja. Oh.
Mm.
Gud vad derpy karaktärerna ser ut.
Ja, det är
Ja, men det är väl så här, det är inte riktigt det man väntar sig liksom efter att man har liksom
Hade det spelet släppt idag så hade det ju inte blivit lika... Det hade inte svidit lika mycket, för nu har vi fått Metroid 2-remaken. Vi har fått Dread och det var svinbra. Vi har Metroid Prime 4 på väg. Då är det okej med sådana avstickare liksom.
Mm.
Jag vet inte fan om folk har tyckt det ändå. Jag tror folk hade...
Nej, men folk hade inte brytt sig. Tror du det?
Ja, definitivt. Jag tror att det blir en stor grej någonting. Ett, någon hade kallat det woke. Och tjänat en massa pengar på det på YouTube. Och sen hade det blivit någon konstig kontrovers kring det. Ja, slå vad om att vi hade fått höra om det. Har det kommit någon video om Mario Kart World? Är det woke eller inte?
Jag har inte hört någonting.
Jag tror att folk har varit för upptagna med priset till Switch 2 för att hacka på något spel.
Ja...
Inte Mario ändå typ lite immun mot det där?
Nej. Nej, nej. Folk försökte göra en grej av att Peach hade byxor i Mario-filmen ju.
Oh, fuck.
Ja, just det. Det var faktiskt sant. Det försökte de göra. Och jag tror att det är något Mario Sportspel från senaste åren där de också försökte sparka igång någonting.
Mm.
Men det är bara att eftersom Nintendo, de är ju inte på internet så de liksom kan ju aldrig elda på det där. Liksom, det kommer ingen ursäkt från Nintendo om att Peach har byxor liksom.
Nej, men vi har inte heller någon typ Nintendo som kan typ ratioa någon, tyvärr.
Nej, men liksom de ursäktar liksom inte sitt beteende till sina då påstådda fans som är arga. Liksom de gånger det har hänt, det var typ, oj, vi sålde 3DS-en svindyrt och vi sänkte priset inom ett halvår, nu får ni in lite gratis spel.
Mm.
Så att det, ja. Nej. Jag gillar ändå det. Alltså, tänk dig när folk om 50 år kommer titta tillbaka på den här delen av historien, så bara, men folk var arga för att Peach hade byxor på sig.
Tror du att liksom... de kommer prata om det, eller att det är typ en tyrann i Vita huset?
Jaha, inga får ha byxor på sig längre. Det är liksom
alltså, om 1000 år när folk liksom historiker kollar på så här typ 2020-talet. Är det typ covid och Trump och nynazismens rise, eller är det folk får syna på Peach byxor?
Nej, men det finns ju säkert någon digital etnolog där som tycker det är jätteintressant att se hur människor tänkte, precis som typ att Vi kan ju också läsa typ texter om Irakkriget och hur Vita huset betedde sig då, samtidigt som folk fascinerades jättemycket över Second Life. Så ja, det tror jag. Det är en del av den mänskliga upplevelsen.
Second Life, var det inte det Dwight spelar?
Jo, jag tror det. Men alltså, alla medieforskare älskade Second Life. Älskade Second Life.
Jag känner liksom en käft som har spelat Second Life.
Carl Bildt har gjort det. Inte för att du känner Carl Bildt, men Carl Bildt var ju liksom jättestor på Second Life.
Känner till Carl Bildt i alla fall.
Ja, du känner till Carl Bildt. Nej, men Second Life var ju liksom, det var ju som ett digitalt experiment egentligen, där du kunde liksom köpa och äga mark i det spelet och så. Och jag tror att Sverige hade en ambassad i Second Life. Så att det var ju ganska stort. Och det är liksom, och eftersom jag har ju läst då medie- och kommunikationsvetenskap och också intresserar mig för spel, så då har jag liksom hamnat inne på den inriktningen. Och då är det liksom, det är två spel som sticker ut som man kunde läsa liksom research papers om, och det var Second Life och World of Warcraft. Vad hade de två gemensamt? Jo, communityn i online. Precis som att då typ 15 år så kommer folk läsa om Fortnite och typ Animal Crossing New Horizons. Tror jag kommer vara stort. För forskaren.
Jo.
Men Adam, du har inte bara spelat gammal skåp, men du har också spelat ett sånt här ett, konstigt spel som bara du känner till. Tempest Rising.
Det är inte bara jag som känner till det.
Okay. Nej, men i den här kretsen så är det. Så det fick vi lära oss förra året när vi draftade spel till Fantasy Critic League, så kom Adam och spelade och bara, va?
Jag var så nära att använda min counterpick på det, just på grund av att det kändes som att det kunde bli halvbra, så att man liksom inte förlorar för mycket poäng. Men sen så såg jag liksom ute på nätet att folk bara, det är som att vara tillbaka på 90-talet igen. För alla pratade stockholmska på 90-talet. Och på nätet.
På nätet.
90-talet.
Tempest Rising alltså, vilka grejer. Ja. Man ska vi ut på nätet och lira med grannarna.
Maneter.
Ja. Ja, men vad är Tempest Rising?
Tempest Rising är en andlig uppföljare till Westwoods klassiska Command & Conquer-spel.
Realtidsstrategi?
Ja, realtidsstrategi. Och det har liksom samma grundprinciper med basbyggande, ekonomisamlande, liksom sånt. Ungefär som det är mera Tiberium-spelen, både story och så, än Red Alert. Det har liksom som de gamla spelen, två factions än så länge. De ska lägga till en tredje med någon DLC eller något sånt. Jag vet inte om det är gratis eller inte. Varje av de factionerna har varsin kampanj. Jag har spelat färdigt den första GDF-kampanjen och påbörjat den andra.
Så det är riktigt klassiskt liksom realtidsstrategispel med så här, varenda faktion har en egen kampanj och grejer.
Oh ja. Och jag måste säga att mekaniskt så är det så känns det riktigt sunt. Det känns klassiskt som ungefär som jag skulle säga att det närmaste är väl typ Command & Conquer 3 Tiberium Wars ish liksom 3D modernt så. Men de har lagt till lite egna spins. De har tagit sista saker från jag tror Generals hade liknande grejer. Att det finns olika doktriner i princip som man kan liksom sätta bonusar och poäng till och så. Och sen de olika factionerna, de har lite olika sätt att göra saker på. Till exempel GDF, Global Defense Force, vad det hette. Man sätter ut en byggnad och så börjar den byggas och så kommer en drönare och typ plonkar ner skiten. Och sen medans Tempest Dynasty, de har ungefär som klassiska Command & Conquer att man bygger en man klickar på den så börjar den ladda och sen när den är klar så plonkar man ner den. Vilket gör att man kan köa och bygga byggnader och enheter och sånt på lite annat sätt. Så de har lite olika egenheter där. Och GDF som jag då spelat först och främst, de har ju deras nisch är högteknologi och kommunikation och buffa varandra. Så de har ju till exempel att sådana bonusar kan man ha till exempel så att om en enhet typ skjuter på en annan enhet på en fiende så fast rangen på hans närliggande kompisar genom kommunikation och sånt. Så har de även att man kan ha en liten command-grej som man kan sätta upp som en aria för att buffa alla i närheten så att de agerar snabbare och skjuter snabbare och sånt. Och även medics och så kan sätta ut små healing turrets, repair turrets och sådana grejer. Så det är mycket liksom riktat på teknologi i sig och att ha hyfsat synergi mellan enheter med då den factionen. Tempest har jag inte hunnit känna för mycket på. De är lite annorlunda. De har lite mer heavy units. Så de har lite mer att de kan till exempel flytta mobilitet och sätta upp tillfälliga baser och sånt. Men för den som vill ha liksom den RTS-upplevelsen kan jag absolut rekommendera Tempest Rising. Och ni kan spela redan idag. För 3D Realms och de råkade släppa spelet en vecka tidigt.
Men råka?
Ja, de hade du vet det här Advanced
snubblade
Access.
Och ja. Landade på den röda knappen.
De hade det här, man köpte Deluxe Edition. Och jag gjorde det. För då får man även musiken med och sådana saker. Så jag köpte den för att spela en vecka tidigare. Men de råkade släppa spelet för alla. Och de bara, det är lättare så här. Och bara, shush! Så alla kan spela det redan idag. Bara om man köper det.
Okej, okay, och hur blir det då för dig som betalade dyra pengar för att spela det tidigare?
De arbetar på någon extra bonus har de sagt. De bara, vi ska kompensera det på något sätt.
Förhoppningsvis, det kommer bara rinna ut i sanden.
In-game currency för vårt battle pass.
Jag vill bara säga att Tempest Rising har ju faktiskt gått upp nu till 80 Fantasy Critic. Så jag hade ju inte vunnit så jättemycket på det ändå. Det låg typ på 77 när jag kollade senast.
77-78 något sånt vad det här hovrar på. Men det har gått upp lite. Jag hoppas på att det håller sig i alla fall som lägst där. Kanske gå upp när fler haft chans att recensera det.
Jag tycker det ligger bra där det ligger.
Nej.
Behöver inte gå upp mer.
Jo, jag känner att 97 är ett ganska bra snitt för. Nej.
Och då är det fan lång väg att vandra.
Precis, en segerklättring.
Ja, nej men så mekaniskt tycker jag det är bra. Vissa enheter och sånt behöver buffas. Det finns, GDF har en försvarsbyggnad som heter Tempest Artillery eller något sånt. Och den kanonen i kampanjen, jag spelar på normal den här gången, är extremt overpowered. Jag bara bygger en mur av sådana och ingen fiende kommer nära mina baser. Så sånt kan de behöva balansera om.
Ja, sånt är fantastiskt.
Ja, men...
finns det multiplayer?
Det finns multiplayer. Det finns multiplayer, det finns skirmish, så man kan spela precis som förr. Multiplayern är inte aktiverad under liksom den här early-perioden. Jag har ingen aning om de har slagit igång det nu. När det spelet ska släppas helt. Ja. men det finns multiplayer. Och musiken är riktigt bra. Det är från en bunt olika kompositörer. Men såklart har de Frank Klepacki tillbaka. För att göra musik som är väldigt Command & Conquer-coded. Jag fick ju albumet där. Så jag har laddat in det på mobilen och ska lyssna lite på och känna efter vilken som är min favoritlåt. Men det är musiken när man spelar, det är väldigt liksom bara yeah! Tillbaka till 90-talet, 2000-talet där. Känns nästan som att spela Red Alert eller Yuri's Revenge, den musiken ibland. Det enda jag inte är sådär superhype på, det är att storyn är väldigt anonym. De har ju fortfarande sådana här mellansekvenser före och efter uppdrag. Och de har även sådana här när man pratar, liksom någon pratar om vad som är nästa uppdrag. Det är väldigt anonymt. Det är CG-karaktärer, jag förstår det, med budgeten och sånt. Och jag tycker det blev väldigt lökigt som sista Command & Conquer-spelen som de hade. Men det de pratar om är ganska... Och det som hände med den här twisten i slutet med en extra faction som dyker upp. Det är också liksom inte lika coolt som Skrin i Command & Conquer 3 Tiberian Wars. Det var amazing. Jag tycker storyn hade kunnat vara lite sexigare presenterad överlag. För det är också jag är ju en commander och min chef pratar liksom om det här kriget bla bla bla, men jag har fortfarande inte fått en känsla av okej. Varför krigar vi ens mot dem egentligen? På vilket sätt är det här i krig, varför vilket sätt är det stort, för att de visar liksom ingenting att Tempest Dynasty är ett hot mot mig eller något sånt. Det är mer att vi bråkar om Tempest som är det här materialet som har spridit sig på jorden som är värdefullt och superenergi och sådana saker.
Tänkte säga även känns som vit fosfor.
Ja, nej, de sa ju spel att man inte bör äta det i alla fall. Men så storyn...
Två saker gemensamt.
Så storyn är lite mer lite anonymt tycker jag. Det hade kunnat vara lite vassare. Men det är ingenting som liksom tar bort från upplevelsen när man sitter i uppdragen. Så ni som hungrar efter klassisk strategi och är trötta på att spela om StarCraft och Command & Conquer 3 om och om igen, kika på det. Jag rekommenderar den så länge.
Blev StarCraft någonsin klart? Alltså tvåan?
Jo då. De släppte alla tre kampanjerna.
Alla tre kampanjer. För jag kommer ihåg att det var jättemycket när jag kom ner. Kampanj 2 skulle komma och sen kampanj 3 tycker jag känner inte att jag har hört någonting om.
Det tappade lite. Men alla tre kampanjerna släpptes. Men det var inte lika mycket hype efter andra kampanjen.
Okay. Jag undrar vad som hände egentligen för StarCraft 2 var så himla stort ett tag.
Oh ja.
För att det var ju liksom typ var ju Sydkoreas nationalsport. Det var ju StarCraft.
Ja, och jag vet inte om det är det som blev problemet, att de fokuserade för mycket på e-sport eller något sånt. Jag har ingen aning, jag har inte riktigt följt upp det.
Jag vet att de skriver lite om det i Play Nice-boken. Om StarCraft 2. Jag för mig att det blir, alltså det var någon jättekontrovers kring StarCraft 2 där och typ att Sydkorea skulle typ bojkotta hela spelet och grejer. Det var ganska mycket om det.
Jag minns inte exakt nu.
Jag minns inte heller exakt, men jag kommer ihåg att det stod någonting där med. Men, jag blir ju lite sugen, även om jag har aldrig spelat Command & Conquer-spel. Och det enda typ realtidsstrategispelet jag har spelat är typ Halo Wars och Halo Wars 2. Så att det är liksom, men jag gillar ju tanken med det, men jag tror inte jag har tid.
Men är det realtidsstrategi i synnerhet du gillar, eller gillar du strategispel överlag, Adam?
Ja, jag tycker om strategispel. Jag växte upp med Age of Empires och Red Alert och Command & Conquer överlag. Det var de spelen som min dator klarade, för den var inte snabb nog för de här coola shooter-spelen, men lite gamla strategispel klarade den. Så det blev mycket sånt. Jag spelar inte den genren så mycket nu för tiden, men det är ju mer för att det inte finns så många spel.
Det hade varit kul att se vad du tyckte om The Last Spell, som var mitt favoritspel 2023.
Jag har faktiskt missat det spelet.
Alltså det är ett strategispel som går ut på att man blir attackerad varje natt av fiender. Mm-hmm. Så under dagen så måste man liksom se till att bygga upp och justera så att man har rätt vapen eller tillräckligt med vapen och uppgradera sina karaktärer och så. Och man börjar med ganska få karaktärer, man kan köpa till fler senare. Och det är liksom ett form av roguelite-system skulle man kunna säga. Mm. Så man får behålla vissa saker och uppgraderingar permanent. Men om man liksom förlorar en natt, då är det liksom kört. Så det är liksom olika borgar eller liknande som man ska hålla, som är mer eller mindre ruiner. Och så ska man bygga upp dem. Och beroende på vad man är i spelet så är det olika antal dagar. Så jag tror första är att man ska klara det 7 nätter i rad.
Okej. Ja, jag sätter det på min wishlist. Jag har lite svårt för roguelite-spel, men jag tackar inte nej till att testa något nytt.
Mm. Jag tyckte verkligen att det var otroligt. Det ser ju inte supervackert ut, får man väl ändå säga. Men det väger upp med sån otroligt tillfredsställande spelglädje, verkligen. Jag tycker, jag är ju inte jättebra nödvändigtvis på strategispel. Men jag tycker att det ofta är väldigt kul när jag väl ger mig in i det.
Men när jag ser fram emot det. Och bara för strategi. De har utannonserat ett strategi Star Wars-spel. Turn-based.
Ja, precis. XCOM-liknande.
XCOM älskar jag.
XCOM är så 2. Jävla bra.
Fan så mycket skit jag fick äta i det spelet. Jag kommer inte långt alls.
Undrar om man kommer få döpa sina egna karaktärer i det.
Så du kan döpa den till Robin?
Ja, men det var ju det bästa med XCOM, att man döpte sina kompisar. Alltså jag var så jävla sur på Sebbe för att han var så jävla värdelös. Alltså han hade liksom världens största puffra och var så här, att han ska vara min frontman. Och han missar så jävla ofta. Och man bara, hur är det möjligt att du missar?
Jag tror att det är fasta karaktärer. Att de är narrativt kopplade.
Ja, det är lite synd faktiskt.
Ja, men det, jag kommer ihåg själv när jag spelade XCOM det första. Och jag döpte om folk och jag bara, tyvärr kompis, du dog igår. Va? Ja, jag var tvungen att offra dig för att rädda världen.
Ja, jag laddade om folk dog. Och så var Robin spelade samtidigt. Och han bara, vad gör du liksom med du? Han bara, nej men jag gör en ny karaktär, så döper jag den. Liksom, så han var ju typ inne på typ Jimmy 14 liksom. Och han bara, what the fuck? Så att,
låter som Robin.
Det Star Wars-spelet hoppas jag på blir riktigt bra. Spelar du Gears Tactics?
Jag började spela Gears Tactics. Och så kom jag till en boss som var skitsvår. Jag bara, what the fuck? Det här var rejäl ökning i svårighetsgrad. Och så bara glömde jag att starta det igen.
Jag tror jag kom till exakt samma ställe.
Ja. För annars så tyckte jag att det lät som en fantastisk idé. För att det borde ha blivit lite bättre mottaget än vad det blev, tycker jag. För den genren är bra och det spelet, den Gears tyckte jag passar in med tanke på att alla kramar och skydd hela tiden då.
Jag tror jag fick ganska mycket knockback för story.
Jag kommer inte långt för att bedöma den direkt.
Nej, men den var ganska ointressant tror jag.
Det enda jag vet om den storyn är att Kates pappa är huvudrollen.
Ja.
Ja. Gud, det kommer inte se ihåg.
Ja, han är sexig.
Ja, han är ju förmodligen den sexigaste gearen som någonsin gjorts.
Ja, för man har sån här för, grå streak så, i håret eller
ja, och riktigt så här typ popstjärnefrisyr.
Ja.
Vilket
det är därför alltså, det fick så dålig kritik, för att det inte var grotesk.
Gear ska fan vara fula.
Vilket årtionde av pop. Är det såhär 90-talets mittbena eller?
Nu ska vi se.
Ja, Nick Carter, hur då?
Precis.
Vad var det det hette? Gears of War Extraction?
Nej, Gears Tactics.
Gears Tactics.
Mm, när de tänkte att våra spel ska inte heta War längre, för att då kan vi köra Gears det här och Gears det här, som man inte kunde göra det ändå.
Tror ni att Gears... Graphic,
tror ni att Gears 6 kommer heta Gears of War 6 eller Gears 6?
Jag tror de kommer heta Gears 6.
Tror du att Gears of War 6 kommer ens komma?
Det beror helt och hållet på hur Gears i dig tas emot.
Kommer vara förmodligen deras bästsäljande spel, för det kommer släppas på PS5 också.
Ja.
Eller det vet man inte, för att spelen sålde sjukt mycket på 360. Det var helt bizarrt.
Var det 2019 femman kom?
Ja. För jag kommer ihåg att det var på IGN när Greg Miller och Colin Moriarty fortfarande jobbade där. Så bettade de att Gears 3 skulle sälja lika mycket, enbart Gears 3 skulle sälja lika mycket som alla Sonys första partstitlar det året. Tillsammans. Vilket det också gjorde.
Det är sjukt.
Det är sjukt att tänka på det, hur det var då jämfört med hur det är idag.
Ja, snacka om...
Microsoft måste släppa sina spel på PlayStation för att det ska inte vara värt att hålla på, liksom.
Ja, gud. Det var andra tider.
Visa Oblivion imorgon.
Det kom i en olycklig tid.
Vad är det bekräftat nu?
De ska ha en visning imorgon, men alla rykten pekar på att det skulle visas den här veckan och det ska shadowdroppas samtidigt. Vilket jag ser jättemycket fram emot, efter jag klarade aldrig ut Oblivion, för att jag blev en vampyr och låste in mig själv. Så att jag kunde liksom inte fortsätta. Jag ville inte äta någon människa. Och jag har försökt liksom hitta det här botemedlet. Så nu är jag utanför en stuga som jag inte kan vara inne på natten, för att då blir det liksom ett brott. Så då vill inte den här tanten hjälpa mig. Och jag kan inte vara utomhus för att då lyser solen ihjäl mig. Så att där fastnar jag.
Du vet, de dör inte om du nafsar lite på dem.
Nej, men det visste jag inte då. Och det tråkigaste var att anledningen till att jag blev en vampyr var att någon tuggade på mig när jag gjorde Fighters Guild-questen. Man fick bara veta så här, att någon natt så här, någon har varit på besök hos dig, typ. Och jag bara, det var obehagligt.
Och sen, nej, men hej!
Så, alla som jag träffade bara, du börjar se lite grön ut, typ. Och jag bara, vadå? Och sen var jag en vampyr då. Så jag ser jättemycket fram emot, för jag skulle verkligen vilja spela det. Jag funderar flera gånger på att ska jag starta Oblivion och bara köra det, liksom. Speciellt efter att jag spelade New Vegas för några år sedan. Men det har bara inte blivit av. Så att, och nu kommer ju det här då, remaster, remake eller vad det nu är. Vilket är jättespännande. Men Clair Obscur Expedition 33 kommer också den här veckan och jag är mer sugen på att spela det.
Ja, jag kommer nog antagligen bara testa det, för jag har redan spelat och blivit en 100%.
Ja, de ska göra precis som han alltid gör. Ska starta spelet.
Jag får se.
Och sen om typ 2 år så kommer vi återkomma till Oblivion, för då har Adam spelat det ytterligare typ 3-4 gånger, i alla fall början.
Men såg ni hur stort det ryktades att remastern ska vara?
120 gig eller någonting sånt?
Ja, originalet är typ 6-7 gig som högst.
Ja, men det är inte så konstigt.
Nej, men ändå.
Det lär ju vara massa 4K-texturer och grejer som drar upp det där.
Men 120 gig!
Ja, alltså Oblivion är väl ett stort spel?
Det är ett stort spel, men som sagt, det fick plats på en DVD.
Ja, men så är det. Men det är förmodligen, det kanske till och med har 8K-stöd, vem vet? Kan du spela det på din PS5 Pro?
Ja, just det, kommer till PS5 också antagligen.
Förmodligen. Annars vet jag inte vad som har hänt.
Ja.
Men då är det också frågan, ska du köpa det, Adam, eller ska du spela via Game Pass?
Beror på. Om de ändrar leveling-systemet kommer jag nog köpa det. Och om de inte ändrat ett jävla piss så blir jag liksom bara, nej. Då testar jag bara på Game Pass.
Enligt ryktena ska det i alla fall vara... Stridssystemet ska ju vara omgjort. Jag antar att de i så fall också ska ha gjort någonting med levelsystemet, men man vet inte. Vi vet inte det förrän imorgon. Alltså, det måste ju vara, om de har en visning för det så måste det vara något mer än att bara säga att vi gjorde det snyggare. Liksom.
Ja, och sen priset för att om det är ett fullpris, det är bara...
Jag tror att det kommer vara fullpris.
Shadow droppa ett fullprisspel som är liksom... Hur gammalt är det nu? 20 år? Näst 19 år gammalt?
Ja.
Ja.
Okej, och så här är det ju. Alla som lyssnar på det här vet precis vad som hänt för att vi spelar in på måndag. Så att det är inte så att vi sitter och kommer en Oblivion remake slash remaster för att vi vet inte än. Men jag minns, jag hade en kompis i grundskolan som liksom typ, och det här var den tiden jag bara spelade Nintendo-spel. Man hade spelat Oblivion och han var liksom helt amazed för han bara, det går att typ göra vad man vill. Alltså det var liksom...
Det är precis som verkliga livet.
Ja, precis. Men liksom, att Oblivion var så pass... Det var ju säkert mångas liksom första liksom möte med Elder Scrolls överlag.
Mm.
Och det spelet var ju liksom... Alltså, det bara, man kan spela som... Du kan vara tjuv, du kan vara magiker, du kan slåss med svärd. Och det är liksom...
Mm.
Ja. På det, speciellt på den tiden, 2006, liksom, var det inte vanligt att du hade de friheterna heller.
Mm. Nej, det ska bli spännande att se hur det känns. Sen också, om de har den här liksom, som här screenshotsen som har läckt så det ser typ superrealistiskt ut. Och så har de bara samma dialoger och dialogsystem. Så det är bara, oh, hello! Welcome to the Emporium of Magic! Here are my wares!
Men det, de skulle ju faktiskt kunna ha gjort något så sjukt som att faktiskt re-recordat allt. Liksom nya voice lines.
Eller så har de ändrat det med AI.
Det här har ändå varit i utveckling sedan 2019, tror jag.
Mm. Alltså om det är något så om de är något så ambitiöst, då kan jag väl nästan acceptera en högre prislapp. Men om det bara är ny grafik, då känner jag, nej. Jag vet att betala 900 spänn för det här.
För jag läste någonstans också, var någon röstskådespelare som skrev liksom att när de spelade in sina lines till Oblivion så hade de liksom, de fick ingen kontext, ingenting, utan de fick liksom läsa alla sina lines i bokstavsordning.
Ja, alla lines för alla kan vara inspelade i bokstavsordning, så det är liksom, det är därför det låter som att alla talar förbi varandra om olika ämnen.
Ja, så då blir det väldigt weird. Det ska bli väldigt spännande. De släppte ju en trailer också på Doom the Dark Ages.
Ja. Den såg bra ut. Oliver och jag vill inte se mer. Jag vill inte veta mer.
Jag behöver inte se mer av Doom. Alltså jag kommer... Det kommer bli bra alltså, jag kommer spela.
Man fick inte veta mycket mer än att det ser lika awesome ut som man kan tänka sig.
De har gett lite mer kontext i storyn och visat The Bad Guy.
Typ. Ja, okej. Okay. Och det är för dem som är som Adam då?
Ja.
Så jag kan identifiera jag kan... antagonister.
Att jag... Jag känner storyn i Doom bryr mig verkligen inte om.
Jag måste bara säga, apropå det här med roliga röster. Jag var ju i London för 6 år sedan måste det ha varit. Och testade Elder Scrolls Online Elsewhere. Och då hade de ju inte implementerat alla rösterna. Så då lät det ju som att de hade tagit typ Google Translate och klickat på uppläsningsknappen.
Mm, ja, men så. Det är som det
Microsoft läckte ju... Sam the Game.
Det var intressant.
Det läckte ju så här videomaterial från en nedlagd PS3-version av Until Dawn.
Just.
Och det var ju första person. Och där var liksom att animationerna var inte färdiga och liksom så att de typ t-posade och viss dialog var färdig, men så liksom andra meningen i en replik kunde vara liksom en AI-dam. Så, alltså det är ju såhär placeholders.
Mm. Jo, men precis. Men det var ju väldigt roligt, för det var ju i dialogen, till exempel när man säger då läste de liksom upp bokstav för bokstav.
H-M-M-M-M.
Ja, exakt. Det var nog till och med H-R-M-M.
Ja, men så kan det vara. Så när vi tittade på Pokémon häromdagen och James i Team Rocket, så hör jag såhär, han bara tesk, tesk, tesk.
Tesk.
Alltså James är så jävla rolig i Pokémon. Alltså han är absolut den bästa karaktären och då hatar jag Team Rocket med passion. Men han är så jäkla kul.
Ja, men Det är ganska roligt det här med översättning och liknande, för att det märks ju att vissa saker blir lite konstigt. För då var det en konfrontation med massa grimers och muck. Och då helt plötsligt så skriker Ash någonting i stil med "It's one muck left and it's child." Och sen så var det liksom inget muckbarn kvar.
Det var inget i storylinen som gick ut på att den här muck hade liksom en mini-muck som sprang runt med honom som ett barn. Det var bara muck kvar i den här scenen, utan helt plötsligt bara "It's muck and his child." Och man bara, vänta, va? Vilket barn?
What the fuck?
Och inget, så det måste ju ha varit en översättningsmiss. Alltså helt och hållet.
Jo, tack.
Så att, ja, det var väldigt weird. Men du och jag, Amanda, vi klarade ut blueprints. Eller har klarat ut. Det här är ett kaninhål som bara blir djupare, ska jag säga det. Jag är typ 40 timmar in i spelet nu. Och det är bara så här, jag har sett eftertexterna. Alltså jag har liksom öppnat rum 46, kom in dit. Och det var bara en väldigt liten del av spelet. Det är liksom, det är så mycket mer. Så jag har liksom spenderat nästan dubbla tiden och bara försöker liksom lösa resten. Så det är helt sjukt.
Jag har alltså, jag har ju också blivit inom citationstecken klar med det. Jag var tvungen att pausa lite grann för att jag har ju ett recensionsspel. Jag tänker att jag inte ska prata om det idag, men man kan höra första delen av Lost Records Bloom and Rage för typ 2 månader sedan. Men Blueprints är ju spelet som fortsätter att ge om och om igen, kan man väl säga, det här året. För att det känns som att det finns ett så otroligt djup. Nu förstår man ju verkligen varför det tog så himla lång tid att utveckla det, egentligen.
Hur lång tid tog det?
Var det inte typ 8 år?
Jag vet inte, jag har inte haft någon koll på det här spelet förrän typ alldeles nyligen. Liksom.
Jag för mig att det tog väldigt lång tid i alla fall. Nu har jag inte läst exakt på det här nyligen. Men jag för mig att det tog väldigt många år att utveckla det och... När man verkligen synar det i sömmarna så inser man ju att det finns ju verkligen så otroligt mycket detaljer överallt som man inte tänker på om man liksom bara går förbi det. Men det finns så himla mycket i egentligen typ varje rum som man kan hitta något spännande i.
Ja, och inte bara alltså, liksom själva berättelsen i spelet också, eller då loren som är i spelet, den liksom är också mycket, för att till början så är det verkligen så att jag ska liksom klara det så att jag kan få mitt arv. Det är liksom, det är premissen. Jag ska hitta det rum 46 så du kan få det här huset. Men liksom, det går ju alldeles djupt ner, liksom, det är jättestor politisk liksom kamp mellan flera olika länder, och det är successionsordning som har rubbats, och det är liksom folk som har gått under jorden för att gömma sig på grund av att de är efterföljda, och det är helt sjukt. Och det är typ så här, man bara, what the fuck, vad är detta? Så att jag kommer förmodligen inte pussla ihop allt själv, för att jag har liksom kollat lite vad vissa av de här liksom mer avancerade pusslen som jag börjar komma till kräver. Och det är liksom, alltså det är pass så många olika steg som kräver att man har så mycket tur med vad man drar för rum och vilka grejer man har. Att det är så här att, alltså det tar för mycket tid. Jag kommer liksom inte, jag måste spela andra spel. Men jag ser väldigt mycket fram emot när någon liksom fixar typ en lore-video och bara säger att det här är allt som har hänt. Och jag tror att det inte finns någon än som har klarat spelet helt och hållet. Liksom man har inte löst de sista pusslen än. Eftersom det hela tiden dyker upp nya. Det är liksom så här att det här pusslet har typ 4 olika nivåer som bara såg ut att vara en enkel grej. Så att det ska bli väldigt spännande att se liksom ju mer och mer det nystas upp. Det finns ju folk som redan liksom spenderar så här 100 timmar i det. Och är fortfarande så här, jag upptäcker fortfarande nya saker. Vilket är helt sjukt. För att det verkar vara så himla enkelt från början.
Mm.
Och det har ju lite så här... När jag spelar så mycket Blueprints nu och man liksom går runt och tittar på allting så kan man inte riktigt så här helt och hållet lita på det man ser liksom är korrekt. För att jag spelar ett annat spel i veckan som heter Bionic Bay. Som är egentligen ett plattformsspel, så det har egentligen ingenting alls med Blueprints att göra. Liknar mer typ som Limbo och Inside, liksom den typen av spel.
Men mer fysikbaserat.
Ja, precis. Det är fysikbaserat, vilket kan vara en del problem också. Men problemet är att man tänker så ofta i plattformsspel liksom att det brukar finnas hemligheter. Och i det här spelet det är ganska straight forward. Det finns liksom inga riktiga hemligheter, utan det är så här att det här är dina förmågor som du har, du ska liksom klara den här banan typ. Men alltså jag är så här, efter att spela Bluepoint, så jag bara, är det här en hemlighet? Betyder det här vad det är? Vad är det här? Men anledningen till att jag spelade det här spelet, och det släpptes på PlayStation och Steam förra veckan, det var att det har fått väldigt bra betyg. Och jag hade liksom inte hört talas om det innan, och så såg jag en... Ja, innan vi började spela in, när jag sa att jag hade spelat Bionic Bay, så frågade Adam om det var Bay med B-A-Y eller Bay med B-A-E. Och beroende på vilket namn det var, så är det helt olika implikationer. Men det är Bay med Y. Så det är något så här typ... Det är någon liksom typ experiment som går fel, vilket gör att den här karaktären är på någon typ forskningsinstitut typ, och så exploderar någonting och sen hamnar man i massa så här konstiga grejer. Och du får, det första som händer är att du får en förmåga så att du blir mycket mer tålig, vilket gör att du kan hoppa högre och du kan landa liksom från högre höjder då, utan att dö. Och sen får du en manick där du kan sätta den på ett objekt. Och sen kan du liksom byta plats med det objektet. Så det är väl liksom din huvudförmåga. Och sen under spelets gång så får du också... Alltså det dyker upp andra grejer att läsa pussel. Så varje kapitel har egentligen sin liksom grej. Som du ska liksom leka med helt enkelt. Så att du har en otroligt stor liksom variation i banorna på det sättet. Så det är liksom... Det var ganska kul att upptäcka det. Men som liksom... plattformsspel, om man tänker liksom så att speciellt Inside, Limbo var liksom deras första spel, så känner jag att det räknas lite bort, utan mer Inside liksom var det här att man använde mycket det här plattformandet och de pusslen som fanns i spelet liksom att berätta den här berättelsen. Det existerar inte riktigt här, utan det är mer åt Limbo åt det hållet. Det är lite trial and error, se om det funkar och sen så fortsätter man. Och det har ju heller inte liksom det här, jag vet att många har sagt att men det är ganska svårt, men det är heller inte liksom åt Super Meat Boy eller Celeste-hållet där man liksom får in ett jättebra plattformsflow, för att som plattformsspel så är det inte jättebra liksom så här typ att hoppa och sånt, för att du, eftersom det är fysikbaserat så gör det också att vissa objekt beter sig lite udda när man liksom interagerar med dem. Och sen också det att av någon anledning så har gjort att karaktären också grabbar tag i kanter själv, vilket stör plattformsflowet otroligt mycket. Speciellt om man ska försöka hoppa ner från vissa plattformar och det kanske är lite trängre, så vill han gärna ta tag i liksom kanten istället, vilket är oerhört irriterande. I övrigt, jag gillar väldigt mycket. Det är otroligt snyggt.
Ja, jag kollar en trailer nu. För jag hade aldrig talat om spelet innan. Jag tycker om hans kvopp-aktiga animationer när han gör allting.
Ja, och det liksom, och just med att det är fysikbaserat så har det också en viss tyngd i sig. Liksom att det är ofta när man liksom spelar andra plattformsspel, så där liksom inte finns någon, i alla fall vad jag vet, känns som att det finns en egen fysikmotor där objekten interagerar liksom för sig själva, utan att liksom det är så här det fungerar. Och när man leker med objekten runt så kan man också göra ganska coola saker. För det finns också ett speedrun-läge i det. Så där du tävlar mot andra människor. Och typ varje dygn så lägger de upp nya banor som man ska liksom tävla om, det kan inte vara snabbast tid, och så får man använda de olika förmågorna. Och där var det en ganska tidig bana som är relativt kort. Det tar typ, alltså den som var nummer ett på leaderboard, sen klarade den här banan på 5 sekunder, och jag kom in typ själv på så här 12 och bara så här, hur fan har han skalat av så mycket sekunder? För jag tycker att jag spelar liksom perfekt, eller jag är inte perfekt, men jag spelar i alla fall bra. Och då kan man ju se deras ghost då på leaderboarden.
Jag vill inte slå mig själv för bröstet, men jag spelade perfekt.
Jag spelade i alla fall bra. Jag förstår liksom inte hur den här personen kan vara så pass mycket snabbare. Och då tittar jag på då spelade jag enbart mot den här personens spöke då, bara för att se liksom hur spelar den här personen. Och på grund av då att det är liksom en fysikmotor fungerar som den gör, och liksom man har de liksom förmågor man har, man kan hoppa, man kan dasha och lite sånt, så såg jag att han dashade ner på en liten avsats som gjorde att han sköts iväg på banan. Så han typ hoppade över liksom halva banan helt och hållet typ. Och jag bara, jag måste lära mig det liksom. Vilket jag gjorde, och då blev det en helt annan grej, så att jag kom inte etta, jag kom trea på den här speedrun-challengen, men ändå, liksom, det var ganska kul. Och sen har man också förmåga att man kan frysa tiden. Det är också en viktig grej. Vilket gör att man liksom kan, typ skott som annars skulle ha dödat dig kan du liksom klättra upp på då för att tiden har stannat exempelvis. Så att det finns ganska roliga pussellösningar. Men just på grund av också att spelet har så många olika liksom idéer så känns det aldrig som att de realiserar dem fullt ut heller. Det är liksom så här, vi får se den här idén, okej, nu är vi klara med den, nu går vi över på nästa. Så att man liksom, man bygger inte på det. Inte som typ Celeste där man liksom bara byggde och man liksom, alla nya liksom tekniker man lärde sig kunde man applicera längre bak, så fungerar inte riktigt här. Så det är väl det som är lite synd. Men annars var det jättebra.
Jag vill bara säga som en liten inflikning att jag kollade upp under tiden du babblade om det här med utvecklingsperioden för Blue Prince, och det stod att Tonda Ross började leka runt med att utveckla en form av prototyp runt 2016 och hade avsikten att bara spendera ungefär 6 månader med den. Men sedan så valde han att säga upp sig från sitt vanliga utvecklingsjobb för att satsa helhjärtat på Blue Prince. Det tog ungefär 8 år att utveckla.
Tänk att jobba 8 år på någonting. Alltså att, inte bara att man jobbar 8 år på samma ställe, utan man jobbar med någonting i 8 år som man inte kan släppa för andra att spela.
Men det är därför det känns som att det finns himla mycket själ i det här spelet, tänker jag. Alltså, naturligtvis, det kan finnas spel som är utvecklade under väldigt lång tid där det liksom fallerar för att det kan vara till exempel trendvågor som är förbi. Det kan vara att det man har tänkt ska fungera väl från första början inte fungerar och liknande. Det finns jättemånga anledningar till att ett spel kanske inte blir så bra som man tänker sig att det ska bli när det har varit i utvecklingsfas under så lång tid. Men här känns det verkligen som att här fanns det en grundidé och sedan så bara växte den och blev någonting helt magnifikt på ett sätt. Och jag är verkligen så oerhört fascinerad av det djup som existerar i spelet. För att man kan spela det på det sättet liksom att man har målet att komma till rum nummer 47. Och det kan ta sin lilla tid. Och som spelare måste man liksom kanske mer acceptera att slumpen är en ganska stor del av det. Så är det bara. Du kan inte bara med skicklighet klara det här spelet. Utan du måste vara skicklig när det gäller strategi. Man måste vara ganska så nitisk när det gäller undersökande. Det finns ju de här dartpusslen som vi har pratat om tidigare. Alltså ett matematiskt pussel som man hela tiden måste lista ut vad det innebär. För det är liksom inte det att det står att den här och den här innebär att man ska addera och det här innebär subtraktion istället, utan man måste liksom lista ut det såvida inte man naturligtvis går in och googlar. Och det finns liksom så himla många lager i vad som gör att man kan ta sig till slut till det här målet. Men det är också en ganska så stor dos tur i vad man får för rum och när man får dem naturligtvis. Och jag vet att precis en eller två omgångar innan jag faktiskt klarade det, då hade jag en runda där jag fick 6 stycken rum och låste inne mig direkt. Så även om man har spelat det jättemånga timmar och tycker att jag kan det här spelet nu, jag har liksom bättre förutsättningar både liksom mentalt, att jag är förberedd på vad som komma skall, jag har vissa permanenta uppgraderingar, trots det så kan det verkligen gå käpprätt åt fanders. Jag är verkligen så imponerad över det här hantverket, och det är utan tvekan ett av årets bästa spel, om inte det bästa spelet för oss båda väl, Jimmy, hittills.
Ja, det är nog inte favorit spel från i år. Än så länge.
Du har ju verkligen gått inför det med de här efterforskningarna i efterhand.
Ja, gud, jag är djupt nere. Ja.
Vi satt med en stackars Gustav igår också som var så uppgiven.
Ja. Ja, det är inte ofta Gustav för att ha förståndet. Liksom.
Nej, men precis. Då har vi ändå spelat ganska mycket Call of Duty ihop. Han blev mest lite less. Men här var han liksom på toppen av frustration. Roligt. Alltid kul att se nya sidor av folk.
Mm. Oliver! Du har ju varit semester i Hawaii de senaste veckorna.
Ja, och det är äntligen över.
Oj.
Äntligen!
Känns det negativt? Det kändes negativt.
Nej, spelet var bra. Det är bara så jävla långt.
Ja, alltså, hur långt det tog det?
Det tog mig 58 timmar.
Ja, det var ju inte så farligt.
Det var ju lite i relation till vad vi hade.
Ja, men för att ni sitter och typ runkar på den här ön liksom i 30 timmar. Alltså, jag landar på
jag
den här
ön. Jag
byggde
mitt imperium, tacka som
ja,
frågar.
Ja, precis. Jag spenderade väldigt lite tid. Ja, 3 timmar, inte jättelite tid. Typ halva God of War, men... Alltså...
Jag har inte tid att runka på ön.
Nej.
Jag måste bygga.
Alltså...
Ja, Amanda skaffar ju strippklubbar och allting där inne på den jävla ön.
Ursäkta mig.
Men du gjorde det.
Där hänger vi ut folk.
Jag fick blodad tand efter att ha gått på dejt i ett annat Yakuza-spel när hon blev så himla till.
Du menar bara, Like a Dragon Gaiden, the man who raises his name.
Jag kommer inte ihåg att det var det spelet. För att
jo tack.
Ja, när hon fick se den här jävla FMV-sekvensen när hon fick sitta och bada badkar med en annan liksom...
Ja. Med flytbojorna.
Ja, precis.
De så, mänskliga flytbojorna.
Ja, men Oliver, ja.
Ja, alltså jag var ändå rätt lättad över att jag tycker inte det här Dundalk Island är så jävla roligt. Så jag bara, okej, men då kan jag med gott samvete skita det här. Precis som jag helt och hållet skete det där Sudjimon, alltså den här Pokémon.
Måste vara skönt att vara du.
Ja, det var gött. Så jag skalade av typ 20-25 timmar bara där. Och alltså det är ju lite av liksom det är ju en charm i Yakuza-spelen att de har liksom ingen återhållsamhet i alltså det är ju typ 8 spel i ett.
Ja gud det är helt sinnessjukt.
Vad
liksom de fyller de här spelen med.
Utvecklingstakten. Vad i?
Ja, dessutom det. Hur många spel har de inte släppt liksom?
Ja, jag hörde inte vad du sa först, Amanda. Men ja, takten, precis. Ja, de är också bra på att liksom återanvända assets och grejer.
De är som Ubisoft, sant. Fast bra. Ubisoft gjorde det ett tag, återanvände massa grejer i assets. Så hade de typ någon ny idé, och sen så gick det åt skogen för dem. Jag tänkte om det när jag satt och spelade Assassin's Creed Shadows idag. Jag bara, man gnällde ju när det kom typ ett Assassin's Creed om året. Men jag tänkte, de provar ändå nya idéer liksom för varje del och liksom återanvänder grejer. Men sen så gick det ju av.
Ja, och men Like a Dragon nu, alltså det är inte mycket originella nya idéer för de olika spelen. Alltså... Inte nog, de kan ju ofta liksom, och de har ju gjort det mycket, att de har ju återanvänt till och med samma spelkarta liksom gång på gång på gång på gång på gång.
Ja, och, men alltså det är typ Camerocho existerar väl typ i alla spel liksom. Och det,
ja, och folk är okej med det.
Det ser typ likadant ut, ja.
Folk hade inte varit okej med ifall varje GTA kom ut och hade samma karta liksom.
Nej, det skulle ju mer likna typ expansionerna till GTA 4. Du vet, så att du har GTA 4 och sen kommer en ny story i den här världen och så kommer en ny story i den här världen, typ.
Mm.
Det är väl det närmaste man kan komma om man tänker GTA, liksom.
I slutändan så tyckte jag om det. Jag saknar givetvis, återigen, action-gameplayet i Yakuza-spelen. Men för att vara turbaserat och trist så är det ganska kul.
För trist?
Ja, men turbaserat är verkligen för hjärndöda nötter. Alltså jag hatar sådana.
Håll i hatten nu, Kerstin.
Du. Jag vet inte riktigt om liksom man kan säga det liksom som en hjärndöd nöt. Nu kommer att jag kan trycka på A. Jag ska få huden flyga.
Det är en förolämpning mot allt jag är när jag måste stå och vänta på att ta stryk. Liksom.
Det låter som ett du-problem. Ja,
men han har ju förklarat det i första spelet varför han står och låter någon slå på honom. Ju.
Jo, men det behöver inte Kiryu och de andra följa.
Nej, men Kiryu spelar inte tv-spel.
Nej, han vet inte ens.
Liksom, alltså, han kan spela arkadhallar.
Arkadhallarna är säkert jättebra. Ja. Men, och det roliga är att Kirius ultimate ability är att han bara, åh, fuck this turn-based shit. Jag bara hamrar knappar. Och jag bara, ja. Det är liksom, alltså, det är verkligen the ultimate ability of games är att bajsa upp allt som är turbaserat.
Det är ju lite mer följsamt i Infinite Wealth än föregångaren dock, får man väl ändå säga.
Ja, för att nu, de här spelen smälter ihop lite för mig nu när jag tänker på dem rent mekaniskt, men kunde du röra dig liksom fritt inom den här ringen typ i Like a Dragon? Yakuza Like a Dragon?
Nej,
då var det liksom så här, här låter de dig positionera dig på ett annat sätt så att du kan liksom rada upp dina attacker och liksom antingen slå in en fiende in i en annan fiende eller slå in en fiende mot en companion så att han kan göra en follow-up attack. Och,
jo, men precis. Man tar ett beprövat koncept och sen så utvecklar man det för att göra det lite smidigare. Jag tänker att nu är det ganska så långsökt exempel, men om vi tar Mario plus Rabbids, om vi jämför Kingdom Battle och Sparks of Hope, då hade man ju liksom ett rutnät i Kingdom Battle, om inte jag missminner mig, och sen så hade man mer en yta, alltså ett område på ett annat sätt
en liten
Sparks of Hope. Ja, men precis, man kunde röra sig betydligt mer fritt. Och jag får med att man kunde kuta runt på den plätten liksom innan man valde att ställa sig på ett visst ställe. Det var mycket friare i alla fall. Det var därför jag drog den jämförelsen. Man har lite mer smidighet att jobba med. Och jag tänker att för någon som kanske inte riktigt uppskattar turordningsbaserade strider, Oliver, så kanske det gör någonting i alla fall.
Ja, men alltså, det är ändå det är okej. Okay. Som sagt, alltså, det har faktiskt inte dragit ner liksom min enjoyment av de här två spelen. Och jag förstår att det tillåter liksom att man kan bli lite mer kreativ med liksom olika attacker och du ringer en snubbe som kommer in så här inoljad med pampers på och liksom och gör en superattack.
Men sen är det väl så också att ju bättre man positionerar sig, desto större är chansen liksom att man mular in fienden i sin kompis som gör ytterligare en attack.
Ja, som jag sa förut.
Ja, det kanske du gjorde.
och alla karaktärer har också liksom att de gör en, alltså de får liksom en, de behöver vara inom en viss liksom ett visst avstånd från fienden för att göra liksom full damage, vilket gör att det kanske liksom man får tänka lite på vilka fiender man riktar sina attacker mot, eller typ som Kiryu som har liksom sina tre olika combat styles och då kan han liksom välja att ta den här, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men den som är typ snabbare men svagare attacker, för då får han två turns. Turn, så att säga. Så att, alltså det finns
du får ett ursäkta mig, jag tror jag fastnade i ett stirr innan.
Ja, det är lugnt. Men alltså det finns ett liksom mekaniskt eller strategiskt djup som man inte får på samma sätt i ett liksom rent action actionspel, vilket och jag sitter här och jag liksom trollar alla som gillar de här spelen eller turbaserade grejer, men det är ju helt preferens, alltså det är bara att jag blir frustrerad när jag vill inte liksom, jag vill hoppa undan när någon kastar en kniv mot mig liksom, jag vill inte bara stå där och hoppas på att liksom bara, åh, jag hoppas att han missar. Det är frustrerande som fan. Det är liksom bara emot mina principer.
Du kommer inte spela Clair Obscur?
Väldigt osannolikt.
Han har sagt att han inte kommer spela det nya Star Wars-spelet heller.
Ja.
Va? Ja, du älskar Star Wars.
Jag frågade honom. Och,
du är den enda jag känner som gillar episode 9. Det?
Oliver bara, nej, dra åt helvete i princip.
Det sa jag inte alls. Jag sa,
jag läste mellan raderna.
Ja, jag bara, coolt, men det är ingen som intresserar mig. Och du bara, oh, du ska aldrig skriva, du störa dig ändå. Alltså, jävla. Men vad sa du? Jag är den enda du känner som gillar vad då?
Episod 9.
Fuck you. Sämsta filmen jag sett.
Jag tror du ska all over det spelet.
Nej, det finns så jävla mycket, som jag sa till Arla, det finns så jävla mycket Star Wars media som inte intresserar mig. Jag sväljer inte allting bara för att det står Star Wars på omslaget. Och det här är definitivt den typen av spel som inte intresserar mig. Men
tänk om du hade gett en chans, Oliver, precis som du gjort med de här Like a Dragon-spelen. Du visste att det finns någonting där du gillar ändå.
Alltså,
oj, vad jobbigt det lät.
Ja,
det är, alltså, jag känner igen mig, för att Star Wars generellt sett har falnat som intresse för mig. Och det var framförallt, tror jag, efter den nionde episoden, men jag tror att det blev ännu värre efter till exempel Mandalorian. Jag kände mig inte alls investerad i det. Det var liksom, jag tror det var sista avsnittet eller någonting i första säsongen som man kände att, ja, ah, men nu börjar det ta sig. Och sen så såg vi andra säsongen också, och så var det typ också ett avsnitt som intresserade mer eller mindre. Och jag kände att de andra avstickarna har jag inte riktigt haft energi att ens nästan vara intresserad av. Så Andor till exempel vet jag att många säger ska vara jättebra. Och jag vet att Jimmy sov till den serien x antal dagar i rad. Så jag har ju fått höra den i alla fall. Men jag vet inte. Jag bara kände liksom att intresset gått ner så otroligt mycket. Och till och med till den grad att jag kände till exempel att när Jedi Survivor kom ut så var jag inte jättenära att köpa det förrän jag blev grupptryckt till det, mer eller mindre.
Ja, Jedi Survivor är ett av mina favoritspel. Åh, vad jag älskar Jedi Survivor. Trots att det är så jäkla broken hela tiden.
Ja, Jedi Survivor är bra.
Ja,
det kunde ha varit bättre.
Jag tror inte. Men det är väl Respawn som utvecklar det här nya Star Wars-spelet, va?
Va?
Är det inte Respawn som är med
utvecklare? De är med och delbyr, men det är huvudsakligen utvecklat av studio som heter Bitreactor.
Ja, okej. Okay. Se, Oliver, det är det här som kommer finansiera Titanfall 3. Tänk på det.
Ja, i alla fall. Nej.
Han är skämsam alltså, för att han gillar episode 9.
Ja.
Ja, och speciellt kejsaren.
Ja, Olivers favoritkaraktär.
Oliver går hela tiden runt och bara somehow the Empress has returned, bara hela tiden.
Tre gånger har han blivit ass-whooped för att han skjuter sin egen elektricitet på någon som deflekterar. Men i alla fall, nej, alltså, jag tror inte att jag någonsin kommer komma till en punkt i mitt liv där jag inte älskar Star Wars, men eftersom att Star Wars är så jävla brett och för så många olika sorters publiker, så allting är inte nödvändigtvis för mig. Så att det är som den här, vad heter den, Skeleton Crew, hade jag aldrig kollat på om inte Adam typ strongarmat mig till att göra det.
Och den var bra.
Den var okej.
För den var jättemysig.
Ja, den var, ja.
Vilken serie då?
Skeleton Crew.
Ah, okay, jag har inte sett.
Nej, men, alltså, det är typ ett gäng.
Jimmy Hög direkt.
Ett gäng åttaåringar.
Tappade tråden som, tre sekunder bara. Hörru!
Det handlar om ett gäng åttaåringar. Star Wars.
Ett gäng åttaåringar som råkar aktivera ett gammalt piratskepp och skjuts ut i rymden och måste hitta hem. Och det, ja, är typ ett, det är typ ett så här åttatalsäventyr, typ som Goonies och de grejerna.
Ja,
Stand by me in space.
Ja, ja, men typ.
It's good.
Och det är de The Daniels som har skapat serien. Tror jag. Om de inte var skaparna så var de i alla fall delaktiga på något sätt. I alla fall.
Pratar vi fortfarande Skeleton Crew?
Ja.
Ja.
Ah, okej, okay, bra. Ja. Ja, jag
bara det är bara zonat ut, stirrar ut intet. Ah, ja, så bara stand by tills hon säger något intressant.
Ja, men finns gånger som... Nu skulle jag hoppa tillbaka till turbaserat här, Adam.
Hoppa tillbaka till spel.
Jag vill bara säga att jag fick just reda på att sälar har tånaglar. Ja. Och det är hemskt. Och jag ville bara dela med mig till er. För jag ser bilder på dem och det är hemskt.
Är det inte typ med klor?
Hur håller de dem?
Nej, alltså det är inte klor. Inte på bakfötterna.
Nagelsalonger.
Googla det. Googla seal toenails sen.
Ah, okay.
It's not pretty. Okay.
Gud, nu tänkte jag bara på Seal i Pokémon. Seal. Han låter helt dum i
huvudet. Jag tänkte sångaren Seals tånaglar.
Han säger Seal.
Seal.
Kiss from a rose.
Nej, fuck you Oliver, fuck you.
Ibland så är det att jag testar något spel som extremt sällan så klickar turbaserat för mig. Alltså Like a Dragon lärde jag mig att ta mig in i, helt enkelt bara för att jag tycker om den serien så jävla mycket, och jag kände att de bara undanhåller liksom en serie jag gillar så mycket, så jag typ strångarmade mig in i det. Och typ, jag menar, jag har ju spelat Pokémon såklart när jag var typ 9 år gammal eller vad det var. Och det funkade ju då. Men som jag testade Gears Tactics som vi pratade om förut, och det var verkligen bara, alltså faktiskt, det här är ju så bortkopplat från roligt som det går. Och även XCOM bara, det går inte. Och jag kan identifiera liksom, typ, alltså XCOM, jag ser liksom att det här är ett jävligt välgjort spel. Jag förstår liksom varför det är så uppskattat.
Det här är ett väldigt välgjort spel, men jag hatar det.
Ja, men men så är det ju. Alltså, jag kan identifiera att något är bra och välgjort, men inte för mig. Det är som, alltså World of Warcraft är ju typ ett legendariskt spel, men för mig är det liksom som att kolla på när färg torkar. Det betyder inte att det spelet är dåligt bara för att Oliver Thelin tycker
det. World of Warcraft är också orsaken till att otroligt mycket så open world quest design ser ut som det gör. Det vill säga, mycket skit.
Ja, men alltså, jag tänker så här att ofta så kommer man ju med brasklappen att ja, men det här spelet är inte för alla och så vidare. Det finns nästan inget spel som är för alla. Det är ju så det är. Och det är väl det fina i det egentligen, liksom, att det finns väldigt många olika sorters spel och det finns generellt sett något för alla. Och man kan ju hysa uppskattning för många spel även om man inte är intresserad av att spela dem själv.
Men Oliver har fortfarande
fel. Det är ganska befriande dock att säga att ett spel suger, som andra tycker om.
Ja,
om man tycker det.
För man har small dick. Och bara ska vara sån här liksom konträr bara för att, och det är typ det man lever för.
Man vill inte vara konträr bara för att, men det är en sak som jag tycker har hänt mycket så här, mycket spelpålar som jag lyssnar på när man pratar här också, att så här, men det här spelet är inte för mig, men så här, bara, du är tillåten att inte tycka om det. Du kan säga att det suger. Du bara, som Destiny 1, jävla värdelöst. Ja, alltså, vad dåligt jag tycker om det alltså.
Hyrule Warriors till 3DS. Det är skräp.
Ja, alltså jag får...
Just det, det var ju typ ospelbart om man inte hade en new 3DS.
Det hade jag inte.
Ja.
Förlåt, jag gav det 4 av 10.
Nu har vi avbrytt Oliver Kina. Vi har avbrytt Oliver Kina mycket mer att han liksom...
Vad pratade vi om?
Yakuza.
Ja, just det.
Ja. Men så här, det tar tid för att göra så här. När ska du spela igenom resterande spel?
Ja, det
för
är
du har
fråga.
Ju spelat 1 och 2, men du har inte spelat 3.
Jag har spelat 0, 1, 2 för att det finns liksom moderna remakes av 1 och 2. Och jag har spelat halva 6:an. Det är det enda av spelen som jag tror inte jag kommer ta mig igenom där, för att det är inte jätteroligt. Mm.
Alltså, 6:an är ett av de sämre. Jag tror det är bara 3:an jag tycker är sämre. Ja, liksom huvudserien.
Fult är det också.
Yakuza 6?
Nej, jag tyckte du sa 3:an.
Nej, 3:an är skitfult, men det är ju för att det är så gammalt.
Ja, det är asgammalt.
Men det var ju inte fel.
Men 3:an tar typ 12 timmar att klara ut. Så det skulle du kunna dra, det är typ som 3 God of War för dig, Oliver. Kanske mindre. Ja, så det hade du kunnat dra igenom ganska fort. 4:an och 5:an är riktigt bra.
ett halvt dygn på något jag inte egentligen har lust att spela. Så det...
Ja, men storyn är fortfarande spännande.
Hela samlingen finns väl dessutom på Game Pass?
Nej, de är bortplockade nu.
Va?
Japp. Men fyran och femman är liksom kanon. Det är, och, det är liksom, och det är flera olika protagonister.
Och de är, och det är 30 timmar långa, typ 30, 40,
de
50.
De är långa, ja, men ja, de är precis. Bra. Och där får du ju puckla på med nävarna.
Jag vet
så
ungefär
även Like Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name.
Ja, det spelet, ja. Det räcker med att...
Det var ett bra spel.
Kolla sista cutscenen typ. Alltså det spelet var ganska onödigt.
Lyssna annars. Inte på Jimmy. Jo.
Men det är ungefär vad jag har gjort med 3, 4, 5.
Men
jag
vad
vet vad som
gör,
händer i dem.
Skaffa inte alla hjärtan på kabaréklubben.
Nej, men...
Okay. Det är lärdomen.
Jag tror inte jag kommer spela det.
Nej, det behöver man svagt.
Jag tror inte jag kommer spela det här Pirates-spelet heller.
Men där får du ju pyngla på folk normalt väl?
Jo, ja. Får man, men det ser ju helt wacko ut också.
Ja.
Det är det också.
Ja.
Och jag tycker det är väldigt synd att jag inte hunnit spela det mer. Eller hunnit och hunnit. Jag har bara haft många andra spel som har liksom kylat in
Ops.
Sig. Det också. Jag prestigade idag igen.
Nice. Jag blev färdig med det för länge sedan.
Såg den högst levelade personen idag på 564.
Helvete, ja.
Alltså det var så fort du såg den personen så var död. Det var liksom, han körde sniper med Red Dot Sight liksom.
Var ett vider,
han har inte gjort något annat sedan det spel släpptes.
Nej, nej.
Han jag blev så glad varje gång jag lyckades knäppa det aset. Mm. Ofta var det i röven.
Men innan vi rundar av för dagen, för nu har vi ändå pratat ganska länge, så vad tycker ni om Last of Us säsong 2 hittills? Inga spoilers.
Alltså, då kan vi ju inte säga någonting.
Jo, klart man kan säga någonting.
Jag tycker att än så länge tycker jag att spelet, det de har visat liksom kommit så långt som spelet, har presenterat många scener betydligt bättre. De har lite onödiga monologer där det inte behövs, och det är antagligen för att tv-publiken ska förstå, antar jag. För det känns som det. Men annars så är det... en okej början.
En så jävla elitistisk och smagg. Bara, men... alla är så dumma och behöver bli skrivna på näsan utom jag för att jag är briljant.
Nej.
Jag behöver inte exposition.
Så är det nu Oliver kom här? Jag bara älskar det. Jag sväljer med hull och hår.
Njom.
Jag såg 3 zombies.
Ja. Nej men det känns bra. Det är bara att det är liksom vissa av de scenerna som de har gjort, det är några av de scener jag tycker är bättre i, alltså bra i spelet Last of Us Part 2, för jag är inte helt såld på det som många andra är, men några av de bästa scenerna är liksom porträtterade i det vi har sett, och de tycker att hade kunnat göras bättre, men annars är det bra.
Ja, det är svårt, det kommer vara svårt att bedöma liksom skillnaderna helt och hållet för man liksom har sett hela säsongen.
Ja, och kanske även annorlunda. Säsong 3.
Ja, beroende på vart de slutar då. Men
jag vet inte om jag vågar säga det här.
Nej, jag säger det inte då.
Nej, men säg ingenting.
Okej, jag säger ingenting.
Jag tycker att det har gjorts förändringar som jag tycker funkar väldigt bra. Förändringar som jag tycker är spännande i sin implikation. Och förändringar som jag tycker funkar mindre bra. Och jag håller med Adam till viss del. Vi pratade lite om det förut. Att det är kritiska ögonblick i storyn som definitivt hade mer impact i spelet än vad det har i serien.
Men... Det kan ju också vara för att det var där vi upplevde dem först. Alltså, säg att vi är publiken som är helt ny till den här berättelsen. Det kanske blir otroligt slagfärdigt när man ser det då. Och det är ju väldigt svårt att vara en spelare på det sättet, för att vi har ju liksom en väldigt tydlig uppfattning. Sen så är ju inte vi liksom sådana muppar som beklagar oss över skådespelare på det sättet som många andra fåntrattar gör på nätet. Vi ska inte gå in på den diskussionen för mycket, för att den är så otroligt tröttsam och jag orkar liksom inte med den mer än vad jag har råkat snubbla över hittills. Men alltså, jag tycker skådespelarna gör ju fortfarande otroligt bra insatser. Det är ju bara det att det är ju svårt att mäta sig med originalet, för att oavsett om man tycker att The Last of Us Part 2 liksom var i närheten av lika bra som det första spelet eller bättre, eller om man tyckte att det var ett rätt bra spel till exempel, så är det ju liksom fortfarande otroligt hantverk. Mm. Alltså det är ett väldigt modigt spel som gör sådana saker som jag tror att många inte hade förväntat sig när man liksom såg den här första trailern, där Ellie sitter och spelar gitarr och säger att hon liksom ska döda allihopa eller någonting i den stilen. Och jag känner verkligen att de har gjort intressanta val, precis som Oliver säger. Och det ska bli spännande att se hur man liksom förklarar det senare eller vad det leder upp till. Man har ju liksom sina egna tankar om det och sina egna teorier. Men jag tycker att det överlag är snyggt gjort, och det finns ju vissa nyckelpunkter som man verkligen känner, alltså, fungerar väldigt bra, samtidigt som, precis som jag sa tidigare, det är svårt att mäta sig med spelet. Men första säsongen tyckte jag ju var fantastisk. Mm. Alltså, det... oavsett om det liksom hade varit någonting som var helt fristående eller en speladaption, så hade jag tyckt att det var en otrolig serie, verkligen.
Mm.
Sen så tycker jag ju fortfarande att spelet är bättre. Men det är också en väldigt hög ribba att nå. För spelet är ju, jag skulle säga, kanske topp 10 för mig i allmänhet. Eller någonstans där uppe. Det är ett spel som ligger mig väldigt varmt om hjärtat i allmänhet. Och många andra också för den delen. Det är väl därför det finns så starka känslor. Sen så finns det ju starka känslor som man förstår mer än andras, om man säger så.
Alltså, min grej, alltså, ska inte förklara vad den scenen är, men det finns ju liksom den här integrala scenen som sparkar av allting som händer sen. Liksom, originalscenen, liksom, belysningen är väldigt unik och musiken är så påtryckande och sånt. Det är ju helt annat. Medan i serien och liksom karaktären i princip bara, nu ska jag förklara allt innan det här. Det är liksom sånt. Jag bara, det är inte riktigt samma vibes. Ja. Men som sagt, jag är nyfiken på vad som händer.
Det blir svårt att prata om det här utan att peka på exempel. Ja. Men,
vi kommer ju att ha ett spoilerande avsnitt i framtiden. Ja. Och då kommer vi eventuellt, eller i alla fall jag, har lyssnat på den här podcasten också. Och så får man ju lite transparens också, eller man ska säga, från serieskaparna.
Mm.
Mm. Jag är rätt nöjd hittills.
Jag också, absolut.
Det är, som sagt, det är väldigt high effort movie making, TV making. Ja, alltså, men visserligen önskar jag att Abby var buff, ja, men och typ, alltså, önskar jag att Ellie såg lite äldre ut. Ja, men det absolut viktigaste är ju inte liksom hur de här karaktärerna ser ut fysiskt.
Men jag tycker ju ändå, folk säger ju liksom att hon inte ser ut som att hon har åldrats tillräckligt mycket, men jag tycker ändå att de har gjort ett ganska så bra jobb med att liksom etablera en annan stil. Hon har liksom
ett annat sätt
att föra sig, även att hon är samma person. Liksom. Jag vet inte, jag tycker att de har gjort ett bra jobb med det. Det är svårt.
Det är också svårt när man har en karaktär som överlag ser extremt ung ut, rent naturligt.
Ja, absolut. Alltså, hon ser ju väldigt ung ut.
Ja. Vilket behövdes för första säsongen. Det är ju liksom, för första säsongen behövdes det att man såg väldigt ung.
Jag menar, hur gammal var hon när första säsongen spelades in? Typ 20-någonting och skulle spela 14, liksom.
Så det är ju inte lätt.
Nej, men exakt. Det är en fin balansgång där. Men någonting som irriterar mig däremot, som vi kan bara ta upp, det är ju liksom att folk klagade sig in i Norden på Abby och tyckte att det typ var den vidrigaste karaktären någonsin, och att det är overkligt att en kvinna kan vara muskulös liksom, och det är också äckligt för den delen. Och sen så liksom när Caitlin Dever kommer och är inte vältränad, då vänder man liksom på på en jäkla femöring och bara, hon är inte tillräckligt vältränad. Ja, i spelet, då var det ju så här. Alltså, man kan aldrig vinna. Jag får fasen fnatt. Ni hatade det här när det kom. Och nu är det inte tillräckligt ändå. Vad är ert jäkla problem? Nu får ni bestämma er.
Men de tjänar pengar på det. Det är det enda Vider. Svaret på allt det. Liksom, de tjänar pengar
sluta
på,
upp, på säger jag bara. Hon gör en jättebra rollprestation. Och jag tycker att även att hon är alltså, mycket mindre. Alltså, det är liksom inte bara det att man har gjort så här Ctrl-T. Och gjort det till en kortare karaktär. Utan hon är ju nättare, kortare. Men hon har ett hat som porträtteras väldigt bra i enlighet med karaktären. Man känner det, tycker jag. Och det ska hon ha en eloge för. Och det är väldigt lustigt, för jag har just sett den här serien Apple Cider Vinegar. De spelar en helt annan typ av karaktär. Så det blir liksom väldigt tvära kast för oss. Men jag tycker att hon ska ha stort plus för den här prestationen hittills. Och folk kan verkligen dra något gammalt över sig. Jag blir så trött. Sen så man, trött.
Alltså det är inte nödvändigtvis att, för att det fanns ju jag har pratat med folk som verkligen hatar att hon inte är buff i serien, och det är ju inte de personerna som klagar på att hon var buff i spelet.
Nej, så... men alltså det var ju väldigt mycket åt det hållet, så jag bara känner liksom att någon jäkla måtta får du ändå vara.
Vår gemensamma kompis Sebbe var jättebesviken när han såg Abby i serien. För han visste inte vem som skulle spela henne, men han hade sin bild av henne i huvudet.
Jag tycker att hon skulle tagit hon Gina Carano. Hon har inte mycket för sig nu för tiden.
Och det är ju det som är grejen, liksom, att om man ska casta någon bara, som bara redan har enorma armar, då får man inte rätt person för jobbet. Nej, då får man ändå Ronda Rousey eller liksom någon av dem. Men
det kan också vara svårt liksom då att få en kvinnlig skådespelare att vilja bli så buff för den
precis.
Rollen. För att det är liksom så här att okej, men säg att det nu är 3 säsonger man spelar in första säsongen, då ska hon liksom vara jättebuff till den här liksom grejen. Och sen, men hon måste kunna få andra roller också. Och jag kan tänka mig att buffa kvinnor kanske inte är så jättelätt att få liksom andra skådespelarjobb sen heller. Om man nu ska vara buff.
Ja, men precis.
Det är inte så för män liksom som ska se ut så.
Den serien som vi såg just, där har hon ju liksom en personlighet och en fysik som ska vara väldigt mycket i enlighet med dagens sån här låtsas hälsoinfluerare liksom. Kan det nog vara väldigt svårt att få ihop det helt enkelt. Och visst, alltså jag hade också diggat om det hade varit en supervältränad Abby. Ja, det är inte det jag säger.
Det är liksom
bara det att jag tycker att det är så motsägelsefullt av folk hur de beter sig. Absolut inte alla, naturligtvis. Det är inte precis som att jag sitter och klankar ner på Sebbe för att han skulle inom sitt anställning tycka fel. Det gör han absolut inte. Det är bara det att folk på nätet, alltså, de kan aldrig vara nöjda. Och de gör det på så äckligt sätt också ibland, så jag bara känner att det kryper i kroppen på mig. Och det tar mycket energi. Alltså när man bara råkar se någonting i förbifarten, och då känner man liksom bara så att nu vill jag bo i en stuga utan någonting annat än mig själv och en spelkonsol och min man och mina katter liksom ett tag.
Pro tip. Var inte på Twitter eller Facebook. Var på Blue Sky. Jag följer på Blue Sky pratar ens.
Nej, men alltså, Twitter är jag inte på längre. Alltså, jag var inne en kort sväng för ett litet tag sedan. Och nu blir det en väldigt avstickare här. Men det var en kvinna som hade delat en bild på en person som jag följde. Skrivit någonting i stil med man inom citationstecken, liksom som att det skulle då vara omanligt att klä sig som den här personen gjorde och att han då inte var man nog. Och jag bara kände så här, jag gick in, försvarade och den här personen som liksom blev hånad var ju också med mig, och det märktes ganska så tydligt att den andra personen som vi argumenterade mot bara var en säck potatis, mer eller mindre hjärnkapacitetsmässigt. Men
det är de alltid.
Efter det så kände jag så här, jag var inne en kort sväng, jag blev förbannad och nu vill jag inte in dit igen. Facebook har jag ju liksom så många typ vänner och alltså bekanta från så många olika sammanhang. Så där känner jag liksom att det är svårare att ta sig ifrån, för där har vi liksom så mycket, hur säger, kontaktbagage. Så ja. Det är liksom svårt att samla upp det någon annanstans.
Ja, jag har lite fördelen att jag har ju lyckats valla de viktigaste till några få appar för mig. Som jag lättare kunde. Så jag kunde bryta Facebook hyfsat enkelt. Men det, jag förstår att alla inte har den fördelen.
Jag försöker ju att inte gå in och scrolla så himla mycket till exempel. För att då vet man att då åker det förbi något inlägg och så ser man den där skratt-emojin. Och så blir man förbannad direkt för att man vet varför folk har klickat på den. Och eller, det bara brinner till i hjärnan.
Eller någon delar en bild när det är en AI-genererad person med en skylt där det står "It's birthday is my". Och liksom alla bara "Åh, grattis!"
Ja, jag ber om ursäkt, det var som sagt lite sidospår. Jag bara var tvungen att brinna av lite grann.
Mm.
Du då, Jimmy?
Jag blir trött på folk.
Vad jag tycker om det var.
Ja.
Mm. Woke or broke?
Jag känner väl att jag trodde inte att jag skulle säga liksom att oj, spelet är mer subtilt än tv-serien så här långt.
Exakt.
Och det uppskattar jag. Sen så är det så att det kommer vara svårt att bedöma det förrän säsongen är klar, men vissa grejer känner man verkligen så här, wow, det här hade sån stor liksom, som sagt, impact när man spelade. Och att vissa val man har gjort i serien gör att det inte blir samma impact. Med den liksom asterixen då att vi har ju redan spelat spelet så vi vet vad som händer.
Men precis, vi kan ju inte se det.
Nej, men om man jämför med första säsongen till exempel, där så är det många av de delarna som träffar lika. För att det är väldigt likt.
Ja, det finns gott om grejer från första säsongen som är annorlunda, men till och med kanske är bättre.
Ja, men det också. Men jag tänker även samma grejer har liksom, får liksom samma emotionella punch. Ja. Sen är ju andra spelet betydligt svårare att få till med tanke på hur det är gjort.
Ja.
Och det visste vi ju att serien inte kommer göra. Men det känns ändå lite så att så långt som vi har kommit i början i alla fall, tror jag att man hade tjänat på att vara mer troget spelet. För att det hade kommit liksom som en så här, what? Och sen förklara det.
Jo, precis. Det blir ju lite mer kronologiskt, eller man ska säga, på ett sätt det här. Och jag tror nog att det hade varit en fördel också att spara vissa godbitar, eller man ska säga, till senare. Men det ska bli spännande att se vad de gör med det helt enkelt. Och återigen, har man inte sett första säsongen, gör det bara. Jag och Jimmy såg ju om den inför den här andra. Och återigen, avsnitt 3. Jag har sett det avsnittet, jag tror att det är 3 gånger nu. Alltså, jag gråter som ett barn bara liksom en viss scen triggas, så som är liksom inte ens, det är inte ens halvvägs in i avsnittet. Och Jimmy lika så vi såg ut som 2 tomater som satt i soffan liksom helt rödgråtna.
Ja, jag tror att det har väl aldrig kommit en adaption som är mer trogen spelet än Last of Us.
Nej, inte vad jag vet i alla fall.
Det är liksom så många scener som är exakt samma typ.
Och inte det Halo i alla fall.
Ja, jag vill ha säsong 3 av den skiten.
Nej, men fuck you, Adam.
Jo, jag vill ha säsong 3. De kom ju till ringen. Och jag vill se, vad fan kan de fucka upp där nu?
Vadå, kom de först till ringen i slutet av säsong 2?
Ja!
Men de kom ju också till ringen i slutet av säsong 1.
Nej, det var en vision.
Ja, men vad fan.
Nu landar de på ringen.
Nu har de landat på ringen.
Och han dödade Arbiter.
Ja, direkt.
Va?
Ja.
Okej. Vet du vad du borde vilja ha, Adam?
Vadå?
Borde vilja ha en bra Halo-serie.
Vi kommer aldrig få det.
Vet, då kan det lika gärna vara.
Då kan jag ta skräp som är liksom serieskapare. Jag är inte så dem. Liksom så. Det är liksom,
vi har gott om liksom filmadaptioner av spel sen tidigare som borde redan ha varit liksom så här, gör inte så.
Men Halo var episkt dåligt.
Jag tänker också så här, vi har ju fortfarande spelen.
Ja, men storyn i spelen är också alltså...
Nej, men jag menar generellt sett när det gäller adoptioner. Visst, adoptioner kan ha någonting, men ibland så känns det som att man ska göra det bara för sakens skull och...
Jo, men det finns mycket man hade kunnat göra med Halo-serien även om man liksom började vid Reach och sen gick igenom liksom 1, 2, 3 efter det. Eller om man vill börja på spel 1 om man så vill. Men jag tror att Reach hade varit en ganska bra startpunkt för Halo-serien överlag.
Ja.
Och då hade man kunnat följa spelen till viss del och bygga massor omkring det.
Alltså, min poäng kunnat... bara att källmaterialet finns fortfarande och det kan finnas liksom mycket värde i det.
Men Halo-serien är inte bra även om källmaterialet finns.
Nej. Den var kass.
Alltså, hade de anpassat typ boken Fall of Reach hade det räckt i princip. För det är en okej action-rom, liksom.
Mm.
Men ja. Istället fick vi en naken Master Chief.
Ja, men det är inte problemet. Alltså, det är klart noll problem att man har sett Master Chiefs rumpa.
Jo, det jag skrev till honom. Den har ju något. Helt upprörd över att jag såg hans röv med hans hjälm.
Rumpan har fått igång hjälmen. Det har varit en av två stora kontroverser. Inte att spartanerna beter sig som typ högstadieelever eller att det är liksom...
Eller har sex med krigsfångar.
Ja, vi ska inte prata mer om det. Men vi kommer prata mer om Last of Us 2 när den här säsongen är över i alla fall. För jag tror vi gör som vi gjorde förra gången, att vi kommer ha liksom ett spoilersegment i slutet av ett vanligt avsnitt. Så det blir inte liksom en egen spoilercast. Visst gjorde inte vi en egen spoilercast av första säsongen.
Men det var en lång del i alla fall.
Ja, men vi la det bakom ett vanligt avsnitt. Så kommer vi förmodligen göra igen. Men okej, det var allt vi hade för idag. Så nästa vecka kommer vi förmodligen att spela Oblivion. Om det inte har kommit fram nu i den här visningen som ni som lyssnar vet om, men inte vi när vi spelar in, är att om det har släppts eller inte. Adam kommer i alla fall starta det i så fall.
Men inte spela det.
Och sen så kommer vi förmodligen att spela lite Claire Obscure, och Oliver har väl hittat något annat gammalt dammigt spel någonstans i hans låda. Han kanske har klarat ut alla God of War-spel 3 gånger.
Länge sedan du spelar Batman.
Nej, men han håller på med God of War nu. Han är väl klar med ettan.
Jag är klar med ettan.
Och snart tvåan.
Men jag bläddrade bland mina PlayStation 3-spel och såg Batman Origins där, och det har jag inte spelat om på ganska länge.
Jag har också Arkham Origins på PlayStation 3.
Mm. Jag också.
Jag vet inte varför just PlayStation 3. Alla andra spelar hade på 360.
Och Xbox 360.
Jag har det på 360. Jag kommer ihåg att det kom ju väl samma... Kom inte det samma år som Xbox One släpptes? Gjorde inte det?
Jo.
Kanske du gjorde 2013. Det låter sen...
Ja, jag gjorde det. Du spelade på Batman Arkham Origins. Och sen
oktober 2013, om inte jag missminner mig.
Sen kom Assassin's Creed Black Flag som jag köpte på 360 trots att jag hade en PS4 och Oliver var så upprörd för det.
Varför gjorde du det?
Ja,
det
är för att jag hade alla Assassin's Creed på Xbox.
PS4-versionen var mycket bättre.
Det tror jag säkert. Det enda jag gillar med Assassin's Creed Shadows är årstidssystemet. Det är så amazing, för det är verkligen så här, bara, nu är det vår, men det är inte så här att nu är det vår, utan man får faktiskt se liksom snön blir mindre och mindre innan det liksom blommar ut. Det är jätteimponerande. Och så har man lagt in det i ett spel som är så otroligt ospännande.
Skulle inte vi avsluta?
Jo, vi ska avsluta, men jag blir bara så upprörd när jag tänker på att jag skulle shadows, för jag har mycket spel kvar.
Men på tal om årsidan, en sak med vintern, de gjorde bra när man går genom skogen. De har verkligen fångat det här ljudet med hur snö isolerar ljudet, och det är verkligen dödstyst man går, man behöver knassla. Ljudet har de lyckats jättebra med.
Men okej, sista. Problemet med Assassin's Creed Shadows är att har du spelat en timme av det spelet, så har du spelat hela spelet. Det händer typ ingenting. Det är exakt likadant.
Jag är nästan villig att hålla med.
Jag skulle säga, alltså, om du spelar 2-3 timmar så har du spelat hela spelet.
Okej.
Det gör ju hela skillnaden.
Ja, för att det är liksom... Alltså, nog för att man gav Valhalla liksom mycket skit för att det var överdrivet bloated, och ja det var det, men det var betydligt mer variation i det spelet, för att alla uppdrag i Assassin's Creed Shadows är typ exakt likadana. Det är så här, här har du din target, du kan gå och döda den.
Mm.
Och då kommer du till en fästning och en till fästning och sen är det en till fästning, eller så går du och pratar med en karaktär för att få en cutscene för att veta att du ska gå någon annanstans.
Mm. Du pratar med en snubbe så får man en ny ring på uppdragsskärmen och bara nej, inte till!
Ja, och här har du 5 nya targets som dödas exakt likadant som alla andra fiender i hela spelet.
Jag vill bara ha en quest!
Det är ingen skillnad. Jag bara säger, jag fattar inte att det här spelet har fått så bra kritik som det har fått. Hade jag vetat det här så hade jag aldrig draftat i vår Fantasy Critic League.
Jag tror det är overwhelmingly positive på Steam.
Ja.
Ja.
De hade chans att kunna göra ett riktigt bra ställspel här, för de mekanikerna finns här, de har inte gjort det. Och det här världens sämsta RPG-system också, för att jag har samma armor jag haft som jag typ level 5, så jag bara uppgraderar hela tiden när jag levelar upp.
Ja, alltså du kommer snart få igång mig på... Ja, du kommer snart få igång mig på det här RPG-fierandet av action-genren.
Ja, nej. Vi tar det.
Det är fan ännu värre än turbaserade spel, alltså.
Ja, vi tar det sen. För att förhoppningsvis kommer vi vara klar med Assassin's Creed Shadows inom en snar framtid. Och jag vet att du har klarat det, Oliver. Och jag vet inte hur det är med dig, Adam, för du klarar inga spel.
Jag kan bränna... det kommer nya spel, okej. Okay. Jag kan nog bränna igenom det hyfsat snabbt.
Ja, så att jag tror jag har typ 4 targets kvar eller någonting sånt. För att jag går bara på targets just nu. För att varför ska jag göra något annat för allt är likadant? Men det är för en annan grej. Tack för att ni har lyssnat. Ni kan hitta som vanligt på alla era podcastappar, lording.se och spesat.com. Kommentera gärna. Spotify, bra att kommentera där, för det syns väldigt tydligt. Eller Instagram eller Facebook eller någonting sånt. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ömskan.
Fosfor.
Farväl.